Hej och välkomna till NR Dalarna nummer 24. Mitt namn är Max Rosenfors och vi är lite sena ut med programmet idag. Det var en medarbetare som var lite sen hit. Men det är sånt som händer. Vi är igång här i alla fall. Vi har ett fullspäckat program även denna vecka, som alla andra veckor. Men innan vi kommer in på programmet så ska jag väl ändå ta tid att introducera mina medarbetare, Emma Karlsson. Kan vara så att hon är upptagen med att amma sina barn, så vi hoppar till Engman istället. Är du med mig?
Jajamän, jag är med.
När Emma är klar med att amma sin lilla babys så kanske hon kan hoppa in här i programmet också. Men tills vidare så har vi med oss en väldigt exklusiv gäst. Ingen mindre än Per Öberg.
Ja, hallå. Jag håller inte på att amma just nu.
Nej, precis. Det hade ju varit otroligt konstigt om det. Vi höll ju faktiskt på att spåra ut på något sånt ämne där innan här också. Det är kanske inte riktigt passar sig för livesänd radio att prata om det. Nej. Oavsett så är det så att Öberg är ju egentligen en av de få personer som egentligen inte behöver en presentation nu för tiden. Han är ju faktiskt känd på ett riksplan, inte bara i Ludvika kommun och Dalarna, utan faktiskt i hela Sverige. Men Öberg har, oavsett då, om man nu har råkat leva under en sten de senaste åren och inte hängt med riktigt, så är han ju känd för sitt mångåriga engagemang i motståndsrörelsens riksledning. Men också för sin position som organisationens partipolitiska chef. Dessutom så har han utmärkt sig själv på sitt engagemang här i Ludvika kommuns. Och dess, ett lokalpolitiskt engagemang här. Och framförallt så var det ju en byskoledebatt för flera år sedan som du var väldigt aktiv i, eller hur Per?
Ja, det var ju flera som var engagerade i det, men jag och Per Sjögren åkte runt till alla de här debatterna som var kring nedläggningen av vissa byskolor då.
Precis, precis. Och sen har du ju även setat som ledamot i kommunfullmäktige också i Ludvika. Men vi kommer komma in på det lite mer senare här i programmet också. Just det här då gällande byskolorna och det här. Och vi kommer hoppa nämligen till direkt då faktiskt det här gällande kommunfullmäktige. För när du satt där i kommunfullmäktige så motionerade du och du framförallt debatterade ju en hel del och vi livesände ju de här debatterna. Finns säkert att hitta om man söker det på Nordfront. Många av dem finns på VK också under NTVs profiler. Men det är faktiskt så att en av dina senaste motioner här, för ungefär en vecka sedan, så samlade sig kommunfullmäktige i Ludvika och skulle besluta gällande en av dina motioner. Och den motionen var då att man skulle livesända varenda kommunfullmäktigemöte med någon kommunellt anställd person som ser till att det där blir fixat varje gång helt enkelt.
Mm.
Och vi kan väl helt enkelt börja där. Hur gick det i det beslutet? Du har ju följt det där lite grann.
Ja, det är ju så att det är verkligen en långkörare det här. Och jag har ju tjatat om det flera gånger i vår egen radio också då. Men vi motionerade ju om att man skulle få webbsända alla fullmäktige mötena. Och det var ju med motiveringen då att det är viktigt för kommuninvånarna att man faktiskt kan ta del av kommunfullmäktige mötena. Och om man då till exempel är småbarnsförälder eller vad som helst så kanske man håller på att lägga barn precis när fullmäktigemötena äger rum eller laga mat till och med eller sånt där. Och då att man på kvällen kanske kan uppdatera sig och titta på webbsändningen och överhuvudtaget hålla reda på vad som händer i kommunen. Och att det är viktigt för människor i kommunen att kunna se hur den kommunala politiken förs och vad det är för diskussioner. Och för att de ska sen kanske kunna vara engagerade och välja rätt personer som ska sitta där i fullmäktige. Det är ju 45 personer som sitter där.
Mm. Det är otroligt viktigt att folk får en insyn faktiskt i vilka debatter som förs. För ofta, för egentligen gemene väljare här i Sverige, så är ju demokrati endast att du lägger en lapp i lådan, som man då säger, var fjärde år. Och så blir det inget mer i det hela. Men faktum är ju att man har ju faktiskt möjlighet att påverka lokalpolitiskt genom att samtala med sina olika ledamöter. Men för att man ska ens komma till den punkten så måste man ju först bli inbjuden och delta, så att säga. Man måste ju ha möjlighet att lyssna först på vad de säger för att kunna kanske skicka dem ett mejl eller ringa ett samtal eller på något sätt kommunicera med dem.
Absolut. Och det är det som är det viktiga här, att folk får rätt input för att Jag anser att Dalarnas tidningar är en väldigt dålig källa för att liksom kunna bilda en uppfattning om vad som händer i politiken, utan till exempel i den här byskolefrågan så var de lite vinklade åt att man borde minsann lägga ner byskolorna för att det är bättre att centralisera. Och vi har ett exempel på det där faktiskt från Almedalen, stod Expo och pratade om byskolor här, eftersom de har ju hängt med i att vi varit lite populära av att engagera sig i byskolorna. Och där sa de faktiskt ganska intressant debattinlägg som jag skulle kunna fixa det ljudklippet till någon annan erkänning så kan ni prata. Där sa de då att ja, har man en byskola då kanske det blir en generation av skinheads. Så de menar på att byskolor blir liksom på något vis inskränkta och blir, ja vad ska man säga, där finns det risk för rasism och så. Utan det är viktigt att man bildar liksom mångkulturella storskolor där barnen blir intvingade. Och ja, då får man som kyrkskolan och Lorensberga som vi ser idag då, med vissa problem. Och det var ju det där folk var emot. De ville ha kvar sina småskolor. Och de som kämpade bäst var faktiskt Grängesborna, vill jag påstå. De kämpade för att behålla Parkskolans högstadium. Vilket man då inte gjorde, utan man la ner det. Parkskolan är inte nedlagd, men högstadiet är nedlagt. Så nu måste alla Grängesbarn bussas in till just kyrkskolan.
Mm.
Och där var det ju, det var ju stor debatt, till exempel i Folkets Park där det var rena lynchstämningen. Det har jag berättat också förut om, men det var ju alltså, jag kan säga, jag har nog aldrig varit med om att det har varit sån där liv på folk. Det var ju alltså, hade någon tagit första steget att börja misshandla politikerna eller kommunpolitikerna, då hade det blivit en mobb som hade gjort det alltså.
För att, alltså det där är ju faktiskt en försmak på vad som kommer hända när, ja, de här besluten i landet börjar påverka folk på allvar. Det blir ju på riktigt när det påverkar ens barn och deras skola. Då märker man ju att någonting händer liksom bygden. Men sen kommer det ju bli värre saker framöver också.
Ja, ja. Och det är ju bra för att de förstår ju vad det barkar. Alla förstår ju att det just blir skolor med otrygghet som i kyrkskolan då, där somaliegäng misshandlar elever och sådär. De förstod att den otryggheten skulle komma. Få vågade säga det helt öppet, men det var ju det folk var rädda för. Precis det folk var rädda för. Och därför blev det så påtagligt då på en gång att jaha, de ska skjutsas in dit. Men det kommer ju få de här konsekvenserna. Och nu vid varje enskilt fall, där engageras man ju inte i varje fall då. Men när det blev så här att alla era barn, de ska sluta gå i den här skolan och skjutsas in till den här skolan. Då var det liksom ilska. Och precis. Vi var inte där för att liksom utnyttja den här ilskan, utan för att få vara den här rösten som vågade säga vad det beror på. Att alltså, prata om elefanten i rummet, att vi vet ju, vi vill inte ha de här mångkulturella skolorna. Det är det vi är rädda för. Vi vill inte att det ska bli sådana otrygghet. Och varför ska ni lägga ner den här skolan och så vidare? Och de la ner Parkskolan, de la även ner, de la ner Parkskolans högstadium och la ner Saxdalens skola. Och Saxdalens skola, de var lite senfärdiga på att reagera, den byn då. För att de trodde aldrig det skulle ske. För de tyckte att deras byskola var helt idyllisk. Den ligger halvt i skogen och allt var jättefint. Och den har funnits där i... Skolverksamheten hade funnits i 150 år.
Ja, det är väl den skolan där som nu står som bara en tom kloss. Liksom där.
Ja, det är det.
Precis.
Och skolbyggnaden fyllde 100 år. Då var en socialdemokratisk kommunpolitiker där och klippte band och så. Och sen var hon en väldigt förespråkare för att lägga ner samma skola då.
Ja,
men det är så sorgligt när man ser att om man liksom ser perspektiv på det. I 150 år har man bedrivit skolverksamhet i samma by och barnantalet har inte minskat. Men plötsligt så har Sverige inte råd att driva en sån skola längre. Utan det ska liksom centraliseras, effektiviseras och ja... de ska stöpas i samma form, barnen. Och rent ekonomiskt gjorde kommunen inte någon vinst på det heller. För att man sa att hyran av Saxdalens skola var för dyr, till exempel. Då. Jag satte mig in i det här. Men den hyran, den gick ju tillbaka till kommun. Det var kommunen som ägde byggnaden, det bara det gick till en annan nämnd. Så gick från den här utbildningsnämnden till en annan nämnd som ägde fastigheten. Och där var hyran för dyr, tyckte man. Och det liksom dränerade pengar från den här utbildningsnämnden. Och det är ju social- och utbildningsnämnden. Och då byskoledebatten var, då hade man inte ens en då skilde man inte på social bidragskostnaderna och barnkostnaderna, alltså utbildningskostnaderna. Så att, så den här, i och med att socialbidragen ökade, så tappade den här, alltså nämnden blödde pengar och det behövde sparas in. Och då försökte man ta desperat åtgärder, och såklart ville man då skära ner för våra barn. Och det fick till följd då att man la ner skolan, slutade såklart betala hyra till sig själv. Men samtidigt fick man då hyra in bussbolag som inte var kommunägda och betala bussar, att bussa barn till exempel då från Saxtalen till Blötberget varje dag.
Ja, och det är ju så cyniskt att de ger ju sig på barn och pensionärer i samhället.
Ja.
Och liksom gör nedskärningar på dem, för att de har ju inte riktigt samma röst heller i en
debatt. Nej.
De har ju, barn är ju för det första inte röstmyndiga, men även äldre och så, de har ju, ja, de är väl trötta och gamla, inte orkar de gå ut och demonstrera ens i samma tempo som man gör.
Det är det som är så hemskt, att de gör ju det. De går ju på de här grupperna, och visst, man kan även vända på det och säga att de grupperna kostar ju. Det är ju liksom inga lönsamma grupper, barn och gamla. Men det är ju så här, det är ju det våra vinster ska gå till. Det är såklart att vi ska kunna värna våra äldre och våra barn. Så det är så...
Ja, vad annars skulle man lägga pengarna på egentligen?
Ja, nej, men då gör de på det här sättet. Ja. Och det är så roligt också att se vilka, liksom, hur det har gått. Om man skulle skriva, man skulle kunna skriva en bok om allt det här egentligen. För vilka olika, liksom, moment de jobbade i. Att man sa först att, ja, att det här, när man skulle lägga ner, då sa man att de får... Det blir bara 10 minuter buss per dag, det är väl ingen fara. Och det blir specialrekvirerade bussar bara för skolbarnen. Det kommer inte gå på något vanligt vilket folk som helst. Så ni behöver inte vara oroliga för era 6-åringar, utan de åker trygga i de här bussarna. Men det ändrar man ju ganska snabbt. Man hade ju så först, men sen bytte man då, så att nu är det även liksom en öppen linje som vem som helst kan hoppa på.
Ja,
som just de förskolebarnen då, 6-åringar, hoppar på och åker.
De har väl utökat med ännu fler busslinjer nu som är vanliga linjer. Jag vet att min egen stons buss är ju inte längre skolbuss, utan vanlig buss.
Nej, men det är samma Saxtalsbussen. Samma sak där. Och sen chaufförerna har ju fått enorm kritik när de liksom ska svänga och missar kurvorna och kör in i snövallarna. Och det är ju inte att svenska chaufförer plötsligt har blivit sämre, utan det är snarast då att man har tagit in en massa chaufförer från länder där de kanske inte har samma vägsystem.
Ja, det är ju spetskompetens från Somalia och sådär, misstänker jag. Det är...
Ja.
Ja.
Mm. Och de har kört, de har liksom ibland inte stannat. Jag vet ett exempel uppåt Olsjön där åkte ju en buss bara förbi henne, och hon ropade och liksom, sen släppte han bara av henne i skogen.
Så,
ja, när det var liksom snö.
Ja.
Ja, så att hon fick ju gå till sin mormor, och det är så här hårresande exempel på där de bara har gjort helt knasiga saker.
Ja.
Så folk är inte alls nöjda med det där, och folk vet att de har blivit helt blåsta när det gäller det där. Alltså det här med byskolorna var liksom en blåsning, och det var ju fler skolor som de hade siktet inställt på. Och det var ju bland annat Blötbergsskolan då, som egentligen har varit bättre att lägga ner, för att den ligger sämre till än vad Saxtalsskolan gör. Men de var snabbare på att lobbya för att ha kvar sin skola, och det var ju förstås smart.
Men för att dra tillbaka ämnet lite till vad vi var inne på ursprungligen, så hade det ju varit så att om de hade livesänt eller webbsänt överhuvudtaget alla de här kommunfullmäktige mötena i samband med byskoledebatten, då hade det nog antagligen blivit ännu, så att säga, ja, större opinion mot kommunfullmäktige och deras beslut kring
det. Det var ju en jätteopinion mot den här skolnedläggningen, alltså. Så att man ville ju verkligen inte ha det så. Det startade en grupp som var helt utanför oss. Det var människor som startade det här initiativet och samla namn för att få igenom en folkomröstning. Däremot så var vi väldigt i motståndsrörelsen väldigt engagerade att samla namn. Så att det var ju så mycket som 13% av kommunens invånare som skrev på det här.
Ja, det är, och det är jättemycket namn. Alltså.
För det ska man komma ihåg, alltså, det är namnteckning, det är personnummer, och det var massa uppgifter man skulle fylla i på den här lappen. Så att de strök.
Vem var det som sa att det var ett sånt trubbigt instrument sen med folkomröstningar?
Nej, det var ju sen, så hade vi en sån debatt, och jag har för mig det var Vänsterpartiet som sa det, men jag är inte säker. Men där sa man att det var ett trubbigt instrument i alla fall. Och det var ju helt horribelt att man använde det uttrycket. Så att, trots att det då bara behövdes egentligen då. Man hade precis nyss höjt hur många röster det behövdes. Eller hur många namn det behövdes i en kommun. Man hade precis höjt det till 10%. Men nu fick vi alltså 13. Innan dess hade det varit 5 egentligen. Men det var precis höjt till 10. Och jag ringde till och med till de här, vad heter de, Sveriges kommuner och landsting och frågade hur det vanligtvis går till med såna här. Och då sa de, nej men har ni fått 13%, då blir det en folkomröstning, för det är så pass hög andel. Så att det där behöver ni inte ens vara oroliga för att då brukar man ta hänsyn till det om det är så många i kommunen som har engagerat sig. Men de stod bara helt med så här pokerface och sa liksom att nej.
Jo.
Och sen, vi har redan satt igång vår förändring, det är för sent att backa och såna här saker sa de.
Ja. Och sen medierna, de lägger locket på. De börjar inte göra något drev i sina tidningar och så här. Och så glömmer folk bort det. Då till slut så finner man sig bara i sin misär. Liksom. Man vänjer sig vid ganska mycket, tyvärr faktiskt.
Det är så. Och det borde vi ju inte göra. Verkligen inte. Så att det finns så... det är så mycket, det är en sak man har sett. Jag sa ju det som på mitt sista möte. Det var ju en artikel av det till och med. Att jag sa till alla där inne att jag föraktar dem. Jag har lärt mig förakta de flesta av dem mer än liksom något annat när jag har varit där i en mandatperiod. Och det är ju för att det är mycket som är korrupt i kommunen.
Ja.
Upphandlingar och hur de överhuvudtaget liksom tar beslut. Och att det är det här interna bråken. Och den här artikeln vi pratar om nu med webbsändningarna, det är ett typexempel. Här har alltså vi en helt neutral motion om att alla möten borde bli webbsända, för det skulle gagna kommunen. Och det är flera kommuner som gör det här, så vi hänvisar till referenskommuner. Precis. Också. Bland annat Borlänge gör det till exempel. Men då får man nej bara för att det kommer från en så kallad nazist då, alltså ett nationalsocialistiskt parti. Och det räcker, för att det är ingen som vågar liksom säga så här, men jag tycker, alltså vissa vågade ju det, men det blir ändå då 35 röstade emot att vi skulle börja webbsända bara för att det var min motion, och 9 stycken för, trots att det var då min motion.
Mm.
De sa väl att vi är för webbsändning, så spelar ingen roll vem som har lagt motionen. Och
det, där, man ju, det är ju rätt sätt också att tänka.
Ja, det där sätter fingret på hela det korrupta med kommunen, det är att de bara kämpar efter sin budget, sitt förslag. Och kan inte tänka sig liksom att ta in andras förslag, fast de kanske är väldigt kompetenta.
Mm.
Och det där ser man så tydligt på just budgetdebatten, som är den längsta debatten varje år. När man diskuterar kommunens budget. Där finns det alltid folk som man vet är riktigt duktiga på ekonomi och sånt. Alltså det finns en bland annat, en fullmäktige ledamot som är väldigt duktig på ekonomi. Men han satt i opposition förra året. Och då, eller förra mandatperioden. Och det var typiskt så här att han hade ju bra saker att komma av med, men sossarna då som la budgeten, de tog inte hänsyn till det överhuvudtaget. Men där tycker man att de tänkte på folkets bästa. Då kunde de säga, där hade du faktiskt en poäng. Vi ändrar just i den lilla åsikten, så ändrar vi vår budget lite grann. Hade de brytt sig för folket så hade de gjort det, men det gör de inte, utan det är prestige hela tiden. Och det gäller ju verkligen när det gäller till exempel våra, eller alla motståndsrörelsens motioner vi har lämnat in. De har ju såklart blivit totalt nedröstade för att ingen vågar rösta för vår. Här var det då 9 som gjorde det, och det kan jag säga, det hände ju aldrig när jag satt i fullmäktige att 9 röstade för min motion, så att det blir man ju glad i efterhand.
Ja, det är egentligen ett väldigt bra betyg. Det var väl din första motion där också?
Ja, det var min första motion. Och en motion ska högst ha 1 år att behandla. Men den här motionen tog alltså 4,5 år att behandla.
Så det är ju helt fantastiskt.
Ja,
precis. Men ändå så med 9 mot 35 var det. Det är nästan 20% som har röstat för dig där, ungefär. Så det är inte så himla dåligt. Om man säger så här att 20% av kommunfullmäktige i Ludvika kan tänka sig att rösta på nationalsocialistiska motioner, så visst, det är väl inte så dåligt som man kunde tänka sig.
Nej, fast det är dåligt. För att det här var ju bland annat den i kommunistiska partiet och lite andra. Så att, jag menar, de tycker inte om varken mig eller nationalsocialism, vissa av dem. Men man ska ju bortse från det och titta på vad är det för förslag? Är det bra eller dåligt för folket? Ja, är det bra för folket? Eller är det, passar det liksom deras... säg ja. Vad spelar det för roll?
Ja, det är ju faktiskt så man borde bete sig när man sitter i kommunfullmäktige. Ja, det kan ju finnas någon poäng att man ska hålla på så här med sina partier och sina grupperingar kring valet så här, att man ska aldrig ge motståndaren ens ett rätt när man pratar i en debatt kanske. Det kan jag förstå. Men om man nu sitter där och ska besluta kring vad som blir bäst för kommunen helt enkelt, vad som blir bäst för väljarna, då måste man ju såklart kunna ge folk rätt även om de är motståndare i vanliga fall på det sättet. Så de är ju uppenbarligen inte så skickliga demokrater, eller ja, de är ju inte demokrater överhuvudtaget. De vill ju bara ge ett sken av demokrati. En av personerna faktiskt som var med här nu i kommunfullmäktige kring det här beslutet, han ställde sig upp och pratade där också. Det är den här HG Persson, som namn som jag känner igen sen allt kring kommunfullmäktige.
Ja, det är moderat.
Han menar ju då på där högfärdigt så här, att vem som helst kan sitta här som åhörare. Tidningen bevakar fullmäktige och alla protokoll är offentliga och finns tillgängliga på nätet. Och där är det ju det är verkligen så att säga att man har noll koll på hur det fungerar i andra människors liv. Vem som helst har inte tid att sitta där klockan 4 och, ja, vad är det, mellan 4 eller börjar det klockan 6 rent av?
Nej, det brukar börja 5.
5, precis. Vem har tid att sitta där klockan 5? Då är man som du säger där, laga mat, hämta barn. Det finns 1000 olika sysslor för personer med familjer och så att syssla med. Istället för att sitta där på kommunfullmäktige.
Och sen säga att... de där mötena tar heller.
Nej, visst. De kan ju hålla på till klockan 9 någon gång har de gjort det.
Nej, men man ser ju... Det, i den här artikeln som vi har pratat om här, det är en artikel från Dalarnas Tidningar där de pratar om det här. Och jag kan säga, för det första så hade de aldrig diskuterat det så här, i alla fall närheten av objektivt som de gör i den här artikeln, om det vore närheten av val. Aldrig hade de gjort det då i Dalarnas Tidningar, men nu gör de det här. Och det är en liberal som inte satt förra mandatperioden som heter Carita Holmgren. Hon säger ju så här: för oss liberaler är det helt omöjligt att bifalla en motion från en nazist. Hör ni bara den meningen? Alltså liberaler pratar just om att de är för frihet och allas åsikt ska få komma fram. Och deras ungdomsförbund motionerar om att man ska få sätta på lik och vad fan det nu är liksom. Men det, här säger de bara att det är helt omöjligt för oss att godkänna en motion från en nazist.
Om det är någon som ska liksom godkänna det, då borde det vara just liberaler som ska vara så jävla liberala med allting annat.
Jo, och jag kan ju säga bara av döma bilden på Carita Holmgren, så kanske hon ska sluta titta så djupt i flaskan. Det är nog inte bra för henne. Men, sen har vi den här Lars Handegard som är vänsterpartist då. Det är en typisk sån här obstinat vänsterpartist. Alltså en politiskt korrekt vänsterpartist verkligen. Så att jag kan säga att vore jag lagd åt att gilla vänsterpolitik, alltså gilla deras sann vänsterpolitik, då hade jag ju aldrig gått med i Vänsterpartiet med sådana där stollar som partikollegor. Utan istället då Kommunistiska Partiet har jag mycket mer respekt för i så fall. Än de där dårarna. Det är ju så här PK-vänster som absolut inte ens kritiserar kapitalet det minsta längre. Utan de står bara som nickedockor där och låtsas vara för någon form av social välfärd och sådär.
Ja, men, alltså det är ju anmärkningsvärt hur lite ideologi det finns bland något parti i Sverige.
Ja, det är ju
knappt, bara... Ja,
det är knappt, men liksom. Alltså, sådana stollar som den där Lars Handegard har jag ändå med när jag satt i fullmäktige, för att om han la någon option till exempel som var bättre för medborgarna, då sa jag direkt, jag röstar för honom i så fall. Jag har inga problem med det överhuvudtaget, trots att det är en ren idiot tycker jag då.
Ja, och alltså rent visionärt, om vi får spåra ur lite helt och hållet där också, visst är det också så att i vår väg så beskriver vi att man vill ha en demokrati där personer röstas fram på personnivå till att börja med istället för partinivå, så att man röstar på person till sina olika ting. Men sen också att det här kanske inte står i vår väg, men det kanske ändå är en tolkning som du kan bifalla. Man borde sen debattera snarare än, det blir också det rent naturligt i och med att man representerar ju bara sig själv. Det blir ju inte de här gruppbildningarna inom alla olika ting och fullmäktige som kan finnas i det framtida Norden. Utan det blir ju istället bara sakfrågorna i sig och alla personer som deltar i samtalet.
Ja, Men visst, det är det som är viktigt att man måste titta på. Alltså, alla har ju en skyldighet att sätta sig in i vad de egentligen, liksom, vad sitter de där för? Och det är självklart att man ska gå på vilken politik som verkar mest förnuftig. Det är helt självklart. Och motståndsrörelsen la ju faktiskt flest motioner hela mandatperioden. Och det säger ju lite. Då undrar man ju vad vissa andra håller på med egentligen.
Ja, jag var ju där på de där kommunfullmäktigemötena någon gång. Och sitter man där och småskådare, då ser man ju egentligen vad de andra gör. De sitter ju ofta bara och tittar på typ Facebook-flöden, skallar lite. Och så, oj, nu hör de att då var det dags för votering. Då rycker de till lite. Så bara, vad pratar vi om för någonting egentligen? De flesta bryr sig inte så mycket. De som sitter där helt enkelt.
Hon Åsa Wikberg här, hon pratar också i den här artikeln. Nu sitter jag och pratar om den då. Men hon säger ju där, jag har aldrig varit med om att majoriteten i fullmäktige säger nej till en motion som vi alla egentligen vill ska genomföras. Så står det, yttrade en förvånad och påtagligt besviken Åsa Wikberg. Hon röstade alltså för motionens genomförande. Mm. Och då är hon miljöpartist, ska tilläggas. Men faktum är att Åsa Wikberg, vi har inte samma åsikter vad det gäller saker och ting. Men åtminstone då så vill hon debattera saker. Och hon är för liksom att man ska, hon var till exempel på fel sida i den här skolnedläggningen och så.
Ja.
Men hon har åtminstone svarat på saker och ting. Hon har debatterat med oss i fullmäktige. Så att det får man ju ge respekt. Även om det inte har våra åsikter så är det värt en del respekt faktiskt.
Ja, det är ju en bra början i alla fall.
Ja. Ja, och så säger den här Kalle från Kommunistiska partiet då. Han säger pinsamt att det är Per Öberg och ingen av de övriga politiker som lägger fram ett förslag som ökar demokratin. Han heter Carl Gustav Nilsson från Kommunistiska partiet.
Ja. De kan ju tycka att det låter lite pinsamt när en nazist påstår sånt. Men det är ju givetvis också bara helt naturligt att du kommer med ett förslag på hur man förbättrar demokratin. Det är ju högst naturligt.
Ja, självklart. Och det är ju, han säger ju sådär för att han inte... Jag har försökt debattera med den här människan, men han vill inte lyssna på ideologi. Utan han har inte speciellt mycket bra argument heller, men han har liksom sin partitillhörighet och stå för den. Men åtminstone så hade han den liksom, vad ska man säga, han stod på sig vad gäller det där, att han var ju på den sidan som ville få igenom webbsändning i alla fall.
Ja, precis. Han kunde diskutera sakfrågan och se förbi alla grupperingar och partipolitiska tillhörigheter och bara agera som en ledamot i ett råd helt enkelt. På det
sättet. Och faktum är att Benny Rosengren i SD, det måste jag också nämna, han har ju alltid egentligen varit väldigt rädd för att säga någonting, att vi på något vis kan hålla med varandra någonstans. För han var ju hela tiden arg över att jag hade en SD-plats i fullmäktige. Det var ju så jag kom in i fullmäktige. Jag kom in på ett SD.
Det var en öppen lista var det?
Ja, det var en öppen lista och vi skrev mitt namn, ett antal personer, och då kom jag in i fullmäktige på det viset. Då. Men så det har ju han varit sur över, så han har ju liksom... när vi har setts där så han var ju trevlig och så, men han har ju liksom alltid i media velat uttala att han verkligen inte håller med mig på något sätt och vi står jättelångt ifrån varandra och sådär. Men här så faktiskt, det kanske har en förklaring att jag inte var där, jag vet inte, men han var ju upprörd över att min motion inte godkändes. Han sa att han ser klara likheter med hur motionen från hans eget parti behandlas av fullmäktige, och det har han helt rätt i. De bojkottar ju även SDs motioner där i fullmäktige.
Ja.
Mm.
Ja, det är alltså sandlådepolitik, precis som det är också uppe i riksdagen för övrigt. Och det är ju fan makalöst att man tillåter sådana här personer att styra och ställa i landet. Och så ger man någon sorts så här myndighet och kallar dem att ja, men nu har de minsann beslutat och nu ska vi göra så här i kommunen. Men det är ju i princip bara ett påhitt. De har ju egentligen inte gjort något myndigt beslut överhuvudtaget, utan det är sandlådepolitik helt enkelt.
Ja, och det är ju det man ser, just det här hyckleriet och att man har andra agendor och så vidare. Det är det man tycker är så, och att folk inte ens har sett sig in i saker och ting, utan man sitter bara där.
Ja, jag tycker vi har pratat nog om det här, så vi tar och går in på en musikpaus. Det var så att igår på Radio Nordfront så körde de en riktigt schysst låt som jag fastnade för. Och det är låten Foo Fighters, Everlong, med en akustik. Thank you.
I've waited here for you ever long. Tonight I throw myself into who, and out of the red, out of her head she sang. Come down and waste away with me. Down with slow how you wanted it to be. I'm over my head, out of her head, she sang. And I wonder, when I sing along with you, if everything could ever feel this real forever. Anything could ever be this good again. The only thing I'll ever ask of you, you gotta promise not to stop when I say when. She sang. Breathe out so I can breathe you in, hold you in. And now I know you've always been out of your head, out of my head, I sang. And I sing along with you, if everything could ever feel this real forever, if anything could ever be this good again. The only thing I'll ever ask of you, you gotta promise not to stop when I say when. She sang. Feel this real forever. If anything could ever be this good again. The only thing I'll ever ask of you, you gotta promise not to stop when I say when.
Välkomna tillbaka till programmet. Vi ska nu gå igenom några nyheter här från Dalarna rent allmänt. Däremot så har det varit många nyheter ganska centraliserat kring Ludvika och Borlänge senaste veckan här. Och en av de sakerna som spred lite skräck i Ludvika, ja centrala Ludvika framförallt, stad då, förra veckan då mellan onsdag och torsdag. Det var att en 41-årig man gick runt med ett bombbälte i centrala Ludvika. Det var i alla fall vad folk trodde. Han hade ju då inte ett riktigt bombbälte på sig, utan han hade ju skapat en attrapp med hjälp av några träklossar, spikar och ja, några sladdar helt enkelt som han hade virat runt skruvar som han slagit i de där träklossarna sen. Så det såg ut som sprängdeg, ja, ett bälte runt sådär. Han hade dessutom ja, broderat kan man väl säga, ett band med några lossas hieroglyfer från Mellanöstern. Så hade han sen stått sig runt där i centrala Ludvika och skrämt vettet ur folk som trodde att han kanske skulle spränga upp någon byggnad eller ja, vad det nu finns att spränga i centrala Ludvika vet jag inte riktigt. Det är väl rätt tomt där nu för tiden, särskilt typ en onsdag kväll. Det visade ju sig sen i alla fall att polis hade tillkallats och hittade honom sen i en källarlokal. Och ja, han hade ju inte gjort något direkt, så att säga, brottsligt. Men det har ändå upprättats någon typ av, ska jag säga här, det är en misstanke om förargelseväckande beteende eller ofredande. Men polisen konstaterade också sen på plats att mannen, han var drogpåverkad och misstänkts även för eget bruk av narkotika. Det är en udda person helt enkelt som har bestämt sig för att spänna på sig låtsas sprängmedel och ja, i princip IS-symboler. Går runt i Ludvika stad medan han är påtänd på någon typ narkotika. Senare så framkom det faktiskt hela ja, upprinnelsen till det hela. Och det var ju det att han var ju på väg till någon typ av fest där man skulle klä ut sig. Helt enkelt. Så en sån här, vad säger man? En utklädningsfest helt enkelt. Man brukar kanske klä ut sig till en pirat. Så här. Klä ut sig till polis kan man ju göra kanske. Klä ut sig till politiker. Klä ut sig till, ja. Nu kanske den här killen hade försökt att klä ut sig till invandrare om man får vara lite väl rolig. Men...
ja, det är det någon att han har lite kreativitet i alla fall.
Ja, det ska man nog ge faktiskt.
Det var vad kallas det? Brownface då, eller vad kallas det?
Ja, ja, kanske.
Men då, vänta. Så här, han klädde sig i ett bombbälte, sprang omkring lite på stan. Så gick han i en källarlokal och puffade på något konstigt rökverk, eller vad då? Och sen så tog polisen honom. Eller var festen i källarlokalen?
Ja, alltså det var festen. Jag tror inte han har blivit gripen, utan han har fått en misstanke upprättad. Ingen häktning eller sådär.
Nej, okej, men man gjorde en drogtest på honom i alla fall, eller?
Ja, det har uppfattats som drogpåverkad. Så jag vet inte om han gjorde ett test. Så.
Ja, men då kanske han bara var konstig.
Du är så liberal, Per. Det är så härligt.
Vänta, kom han från Nyhammar kanske?
Ja, nu börjar
där är de lite skumma.
Jag har hört ganska
mycket. Det hållet och Ludvika kom. Nej. Nej, jag skojar bara. Ja. Nej.
Ja. Nej, men det var lite intressant nyhet tycker jag. Det är inte alla dagar man hör att någon bara knåpar ihop ett litet bombbälte och vandrar runt på Ludvikas gator någon onsdag kväll. Det är lite innovativt måste jag säga. Mm. Lite spännande.
Jag ska dock föreslå en utklädnad till nästa som ska gå på någon fest här. Det är att klä ut sig till någon från motståndsrörelsen. Ta på sig, man kan ju, om man har pengar för det, köpa en sån här sköld liksom. Och, ja, man kanske inte behöver skriva nordfront.se på det, man kanske kan skriva något annat. Och gå runt där, vit skjorta, svarta byxor och en vit slips, eller grön slips. Och det kan nog bli ganska anmärkningsvärt det också inne i Ludvika. Kanske till och med att dra lika mycket polisen.
Om man vill stanna på och prata med polisen liksom.
Ja,
men det är ju snart Halloween. Jag tycker man ska klä ut sig till så här kommunalpolitiker. Kolla på den där Carita, liberalen.
Det är läskigt av något.
Ja, det är perfekt till Halloween. Eller Leif Pettersson eller någon sån där.
Ja, precis. Exakt. Ja. På tal om kommunfullmäktige. Det är faktiskt så att han, Jan Boman i Borlänge. Han är ju känd, ökänd kanske till och med kan man säga. För att vara flyktingvurmare och diverse. Men och sittandes för Socialdemokraterna. Han är ju ordförande för kommunfullmäktige då i Borlänge. Och har blivit rånad förra veckan. Däremot så har man kunnat konstatera att det fanns inte någon politisk koppling till rånet. Inget som tyder på det i alla fall. Utan han blev helt enkelt bara rånad för sina pengar. Och det är så att rånarna har kommit över en viss mängd kontanter. Men framförallt så kom han undan rätt oskadd. Han åkte dock till sjukhus efter händelsen och så. Men de verkar inte ha tagit in viceordförande så att säga. Att ersätta honom då till den här veckan faktiskt. Utan de kommer köra på med Jan Boman som ordförande där i Borlänge.
När är nästa möte då?
Det vet jag inte. De har väl kanske några andra också, kan man väl säga, uppdrag än att sitta där på kommunfullmäktigemötet. Eller har de det?
Ja, det har de ju. Men jag tänkte man skulle gå dit med en skylt och stå rätt åt det bara.
Det är ju lite det som är krocksången i det hela.
Jag har en till fråga. Så här, alltså hade han cash på sig? Hade han kontanter på sig? En kommunfullmäktige ordförande?
Ja, då rånarna har lyckats komma över kontanter och antagligen
är det så att han hade
kontanter.
Hade haft någon möte med någon entreprenör eller något som får väldigt mycket jobb av kommunen, eller var det något sånt han höll på med innan han blev rånad?
Ja, det där är ju en jävligt bra fråga. Det går ju, framgår men inte här ur artikeln jag kikar på, men det skulle mycket väl kunna vara så. Det var ju faktiskt så, läste jag här, att i av alla ställen nu, Australien, så var det ju så att man ville minska medborgares tillgång till kontanter. I princip, jag vet inte ifall vad de skulle förbjuda, men de i alla fall minska medborgare till att kunna använda kontanter i sin vardag. Men reglerna skulle inte appliceras på folk som är politiker, utan de ska minsta få hantera kontanter hur mycket som helst.
Vad hade de för anledning till det?
Det framgick inte.
Jag läste det där jag också. Men alltså, det där du säger har man ju gjort i sig, fast inte med politiker då. Men alltså, egentligen så kan man säga att det finns ju liksom några som inte blir kollade på samma sätt som andra medborgare.
Ja visst.
För att man har ju försvårat användningen av kontanter. Och sen för vissa har man ju till och med sett till att strypa konton. Alltså till exempel för motståndsrörelsen. Vi har ju problem med att ha konton till vårt parti och våra föreningar som är helt lagliga. Så har vi problem med att ha konton för att bankerna trakasserar oss helt enkelt. Och det är ju ganska allvarligt. För att om man då har väldigt... Jag menar, samhället består ju bara att man använder bankkrediter som man skulle kunna kalla det. För att det är ju inte riktiga pengar. Kontanter är riktiga pengar och de ges ut av Riksbanken då. Medan det andra är ju liksom, ja, det är bankkrediter om man säger så. Och nej, det är ganska hemskt.
Ja, och ni missade ju inte heller ironin här då, att flyktingvurmaren Jan Boman har blivit rånad. Man blir ju lätt att tänka på, vem var rånaren? Vilka var det som gjorde det? Och det finns inga konkreta uppgifter på vem eller vilka som har gjort det, var de är ifrån. Men det finns ett rykte att de har varit från Kärna Ängar, båda två förövarna. Då börjar ju folkgruppen klarna, i alla fall i mitt huvud.
Borde man inte misstänka moderater som så här går på en konkurrent och rånar honom?
Det skulle kunna vara så illa också. Vi vet ju hur det ser ut i demokratin och grupperingar och sådär i samhället just nu. Det kanske är så att moderaterna har börjat ta till våld.
Ja, jag är inte sån som, jag kan faktiskt bry mig om massa människor som jag kanske tycker om i vanliga fall, om de råkar ut för massa olyckliga saker så har jag ju såklart empati. Men en sån här människa säger jag bara rätt åt dig om du blir rånad av ett främlinggäng. För så som du har liksom släppt in folk och jobbat för mångkulturen kan du gott ha det.
Nej, men det så går vi... Det är skittrökigt verkligen.
Ja, du tycker. Jag förstår.
Ja, alla vi här i Enerdalarna, vi är djupt beklagade.
Men är det någon som vet om han har ekonomiska svårigheter? Det kan ju vara ett FB också, ett klassiskt FB som det kallas. Försäkringsbedrägeri.
Ja, han kanske har dragit några kontakter därifrån Kärna Ängar då. Alltså.
Han hittar på att han är rånad och så säger han att han hade, ja, låt oss säga 20 000 i fickan. Han behövde pengarna till någonting.
Ja, någonting. Någon sån här, ja... Det kanske till och med är sekretessbelagt för att det har med politiken att göra. Liksom. Så han behöver inte ens klargöra för försäkringsbolaget.
Ja, vi vänder blad.
Ja.
Som kungen sa.
På tal om att vända blad. Det finns andra nyheter också. Där har du en segway som inte duger. Ja. Det är som att i varje år så publicerar ju Lärarförbundet. Och ja, antagligen är de... Ja, i alla fall Lärarförbundet. Jag minns i alla fall att de var ju runt här på skolan när man gick på skolan. Och då skulle man svara på enkäter och man skulle svara på massa olika saker om hur skolan fungerade. Och de har publicerat en statistik gällande Sveriges bästa skolor och snarare då de bästa kommunerna för att ha skolor i. Och det har framkommit här då att Dalarna ligger delvis väldigt dåligt till och delvis väldigt bra till. Så att det finns en ganska stor spridning. Men om jag sa att bäst i Dalarna, det är kommunen Malung-Sälen som ligger på 58:e plats i Sverige bland alla andra kommuner. Medan sämst är Säter i Dalarna på 277:e plats. Och då är det av 290 deltagande kommuner i den här statistiken. Så de var inte långt från sista plats heller då i Säter. Medan Malung-Säter var 60:e plats från första plats. Samtidigt så har...
Malung-Sälen där... Ja, kan det vara så att det... I Säter så är det mer folk som inte kommer från skidåkande länder så att säga jämfört med vad det gör uppe i Malung-Sälen.
De har nog inte justerat för en sån statistik. Om man skulle lägga en vikt så att säga i statistiken baserat på hur många flyktingar de har tagit emot varje kommun, då skulle man kanske kunna jämna ut statistiken lite grann. Jag tror nog inte det har med alltså, det lärarna i Säter. Det
är mer etniskt homogent där uppe.
Sen i alla fall så är det ungefär i mitten av hela deltagarskaran då, i Dalarna då framförallt, så hamnar Falun, Orsa och Ludvika ungefär allihopa runt 160 plats, alltså ungefär i mitten av loppet.
Men då har Ludvika stigit här från förra året. Vi har fan att prata om det här förra året.
Ja.
Och det låg de ganska långt ner här för mig.
Ja, jag ska ta och kolla upp just Ludvikas statistik. Mm. För det är ju, Ludvika är ju ändå alltid lite mer intressant.
Jo, men jag tror att vi pratade om det förra året så låg de väldigt, väldigt långt ner, vet du. De hade halkat ner och nu verkar de ha halkat upp igen. Men jag ser på Lärarförbundet att det som drar ner just Ludvika är lärarnas utbildningsnivå och lärarlönen. Och Ludvika har ju en extrem brist på utbildade lärare.
Ja, precis. Men det som istället drar upp dem, det är mängden personer som fullföljer gymnasiet med godkända betyg då.
Precis.
Och som inte har så många med sjukfrånvaro. Intressant nog.
Mm. Precis, det är väldigt intressant.
Men ja.
Det som räddar upp det är inflyttade nationalsocialister.
Det är väl det antagligen.
Inte de här inflyttade raketforskarna.
Du menar ingenjörer och sånt där.
Var det inte busschauffören nyss som var spetskompetensen? Var... Ah, ja,
ja okej. Okay. Ja, det är lite rörigt. Ja. Mm. De har så bred kompetens.
Vänta, stopp. Ja, nu trycker vi på stoppknappen här. För att jag var med i ett radioprogram igår där man började prata skit om busschaufförer.
Ja.
Och det får man faktiskt inte göra. Så nu tar vi upp det igen. Busschaufförer är inget dåligt yrke. Alls.
Helt enkelt.
Det är väl om man gör det dåligt om man trycker på fel pedal till exempel när man står vid busstationen och liksom bara ska köra in en buss och, eller köra ut en buss och trycka på fel pedal och köra rakt in i byggnaden och förstör den. Då kan man ju tycka att man är lite klantig, men riktiga busschaufförer skäms ju när de ser inte riktiga busschaufförer bete sig så med bussar.
Ja. Ja, men det är ju faktiskt så att är man en skicklig busschaufför och framförallt en trevlig busschaufför så kan man ju lyfta en persons hela vardag totalt, bara av att hälsa på dem på ett trevligt sätt när de går på bussen och kanske till och med hälsa på dem sen på eftermiddagen också, om man hade det passet också. Då kan det ju bli en grej liksom att fan vad schysst att få åka buss, det sitter ju Janne där liksom, eller något sånt. Och så får man heja på honom.
Busschaufför är väl precis lika hederligt arbete som alla andra arbeten. Det är helt individanpassat vad det är för människa som utför arbetet, det är det som är avgörande.
Ja.
Jajamän, ni har fått en dålig stämpel bara för att det har blivit lite folkutbyte helt bland chauffören.
Det är ju faktiskt så att många inom, vad säger man, transportyrket nu, de är ju från utlandet.
Jo.
Och du menar att det har en viss påverkan alltså?
Ja, jag vet inte ifall det har en viss påverkan, men jag har i alla fall hört
vi
att folk
kan, vi kanske kan ordna en busschaufför som vi kan intervjua om arbetssituationen. Jag tror jag har en på lager vi kan dra in, så att vi kan ta en intervju med om busschaufförs yrkets utveckling kan vi göra. Någon annan.
Jag känner till en som brukar ringa och prata med mig ibland och han kör ju barn, så skolbarn och så han säger så här liksom hej då, så är deras samtidigt som man då...
Ja, men precis. Alltså en sån sak. Att lära sig de passagerarnas namn liksom. Det är ju hur gemytligt som helst liksom.
Mm.
I alla fall, för att beta av det här då gällande de olika platserna här i kommunen och hur man hade platsat i länet, så har Borlänge, Alvdalen och Avesta faktiskt inte så mycket till övers. För de har hamnat väldigt långt bak här. Som vi nämnde där så hade ju Säter hade hamnat sist i Dalarna på plats 277. Men även Borlänge, Älvdalen och Avesta ligger bara några få platser före Säter då, så att säga. Ungefär på 260, ungefär där. Och ja, anmärkningsvärt. Har Älvdalen tagit emot många från icke-skidåkande länder? Har du någon på rak hand analys där, Engman?
Ja, de fick väl ta emot en skaplig jävla mängd. Var det inte, vad heter det, en gammal militäranläggning där uppe som i Trängslet som var
ja, du ser.
En ja, mottagning så att säga.
Jo. Visst, ja. Och Borlänge och Avesta har ju för all del. Ja, precis. Och Borlänge och Avesta har ju definitivt tagit sin beskärda del där också. Så det kanske ligger något till det.
Och då där de köpte de här Fatser matlådorna för 400 spänn styck eller vad det var.
Ja, precis. Helt.
Sanslöst.
Och är man intresserad av statistiken i sin allmänhet också, så har Gnesta kommun i Södermanlands län sämst av alla. Så Gnesta, där kanske man vill undvika. Och sen samtidigt så var Torsby i Värmland bäst. Torsby ligger väl inte så långt ifrån Ludvika, gör det väl? Det är väl...
Ja, det är en bit.
Det är ganska långt bort.
Ja, men det är inte långt från Norge. Det är väldigt nära Norge. Precis vid gränsen.
Torsby är väl väldigt avsides från andra ställen. Liksom det...
Ja, nu ser jag, precis.
Säger, man kör ju precis Norge förbi och... när man åker över gränsen. Så.
Jo, nej, det är en bit förbi där i Ekshärad och det där. Det är en bit.
Där brukar alla som jobbar i Norge köpa matlådor och sånt i Torsby innan de kommer till
Byra. Ja, men du, nu kommer jag ihåg. Jag stannade ju där i Torsby och det var ju när vi skulle åka till Norge någon gång i samband med den aktivitet. Det var därför namnet, det var familjärt.
Var inte de kända för hockeyklubbor en gång i tiden eller? Kanske gör det fortfarande om någon känner till.
Ja, skriv i chatten nej, ifall ni vet. På tal om hockeyklubbor, det är helt galet faktiskt. Nu var det ju faktiskt bandy som är nästa nyhet. Men det är i alla fall nära hockey. På det sättet att man använder en klubba. Det är så att i Grängesberg, av alla orter som man kan hålla kära, så har 13 ungdomar fått ett pris för ja, sin verksamhet i bandyklubben. De har fått 10 000 kronor. Och det har nominerats då på grund av att klubben har lyckats rekrytera många ambitiösa och duktiga unga domare. Egentligen så finns det inte så mycket mer att säga om den nyheten, utan att det är trevligt att ungdomarna har fått 10 000 kronor helt enkelt i ett stipendium kan man väl säga.
Jag kan väl bara snabbt fylla i att flera barn som var engagerade i bandy fick sluta spela bandy för att när deras egna högstadium la ner i samband med byskolenedläggningarna så hade de inte helt enkelt tid att både pendla till Ludvika till kyrkskolan och spela bandy på fritiden. Så att...
Ja, exakt. Ja.
Det var ett argument som de använde dessutom i Gränges.
Ja.
Det är bara jag som blir att tänka på att känna ängar när vi snackar om bandy.
Ja, vad hette det? Somalia bandy hette det väl?
Ja, precis.
Har ni sett den här videon när de slåss?
Nej,
ja, det, ja. Jo, det är helt fantastiskt.
Jag är helt missat. Vad är det som hänt?
Det kan
ja,
någon
vilka var de mötte nu då? Men ja, det slutade med att det var ju slagsmål på isen helt enkelt.
Ja. Jaha, ja, ja.
Ja.
Ja, det är väl ändå hockey som brukar vara känt för att man slåss på isen, inte bandy. Men jag kanske har förstått fel där.
Nej, det var nog de som spelade som missuppfattade hela, tror jag.
Tjeckiskt lag var det.
Ja,
som
så var
slogs
det.
Mot.
Nåväl. I alla fall så tar vi en musikpaus här. Nu är det så att jag tänkte köra Engmans låt. Och jag hade lite problem med att uttala din låt. Men det var Här kommer Mårtensson och sen vad var eller artistnamnet?
Det är med gruppen Skytt.
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 Skytt. Då kör vi den helt
ja,
enkelt.
Precis.
Alla klappar händer som besatt. Åh, en sån respons. Alla har fått natt bara därför att jag råkar gå förbi och jag hör ett skrik. Här kommer Mårtensson med den stora turen. Här kommer Mårtensson som man får lotteri. Och stadshotellet jublar över konjunkturen. Så snart jag kommer in i det raljeri. Och jag slänger runt en sedelbund och gormar hej. Och flickorna med flickorna de stormar mig. För jag är Mårtensson med den stora turen. Ja, jag är Mårtensson som man får lotteri. Oh, mannen där borta. Är det Ricky Bruch?
Nej!
Är det Elvis Presley?
Nej!
Är det Lennart Hyland?
Nej!
Är det Snoddas med bandyklubban?
Nej!
Är det möjligen Mårtensson?
Ja!
Ja, jag är Mårtensson med den stora turen. Jag festar varje natt och ligger i. Tidigt på morgonen så blir jag buren. Som var på lotteri. Här kommer Mårtensson som var på lotteri. Här kommer Mårtensson som var på lotteri.
Välkomna tillbaka till livesändningen. Ni som har följt radioprogrammet vet att för några veckor sedan så rapporterade vi om misshandeln som hade skett på kyrkskolan i Ludvika. Den skolan har vi för övrigt också pratat om vid tidigare tillfällen också. Det var den skolan som vi nämnde här tidigare också i programmet bara. Nämligen då att man hade centraliserat nästan all skolverksamhet för den delen till just kyrkskolan i centrala Ludvika. I samband med skolornas nedläggningar och det där. Men det är så att det har skett en ytterligare misshandel på kyrkskolan. Och ja, helt enkelt så har vi en hel del information där. Och vi kan väl börja med från den här ändan, Emma. Har medierna velat rapportera om det här överhuvudtaget? Har tidningarna tagit upp det med någon? Eller ja, har de lyft blocket?
Nej, inte vad jag har sett. Så har jag inte sett det någonstans faktiskt. Däremot så gick ju DT skrev faktiskt om den första misshandeln. Lite senare då.
All right, precis. Där, så de har kommit ikapp i alla fall på den sidan.
Precis, för där var det som var anmärkningsvärt med det fallet var ju att när Samnytt som rapporterade om det ringde till polisen så sa ju de att det inte fanns någon anmälan från skolan. Vilket skolan hade sagt till föräldrarna. Ja. De hade anmält, sa de. Och nu har Israelsson ändrat sig och sagt att skolan visst hade anmält men att den inte hade nått fram till Per Israelsson.
Ja,
så han ändrar alltså han ändrar sitt uttalande från att det inte har gjort någon anmälan till att den har kommit men att det har nått fram till honom.
För att inte spåra ur helt och hållet, visst var det så Per också, att en gång i kommunfullmäktige så var du med om att de hade ändrat datumet på någon motion eller något dokument som hade lagts och bara, ja, i princip skrivit om historien.
Det var inte fullmäktige, men de ändrade på ett protokollsdatum och ändrade utgången av omröstningen och så. Ja,
ja precis.
Det var en lokal skolstyrelse där de ändrade det.
Ja, det var så det var, precis, exakt, ja. Cool. Så kommunen, de verkar ju inte ta sig för att i princip bara helt enkelt skriva om historien på det sättet. Och kanske där också Israelsson skriver om sin historia. Men också då, den här andra misshandeln som har skett. När skedde det? Vilken dag ungefär?
Jo, det var alltså i början av förra veckan som ytterligare en flicka blev misshandlad på kyrkskolan. Enligt uppgift så ska det ha skett utanför mellanstadiets lokaler. Och det ska då ha varit kopplat till den här första misshandeln. Det var nämligen så att den här flickan nu som blev misshandlad förra veckan försökte avbryta den första misshandeln och blev nu då misshandlad som hämnd för det. Och första misshandeln så var det ju ett tjejgäng som hoppade på en flicka så hon hamnade på sjukhus då. Och nu var det pojkar, släktingar till de här somaliska tjejerna som hoppade på flicka nummer två. I respekt mot dem så har vi valt att hålla dem anonyma på för deras egen säkerhet då. Jag vet, jag har fått skickat till mig flera tips om att det pågår hot mot båda flickorna och familjerna. Både på skolan och utanför skolan. Och jag har väldigt färska uppgifter om att flicka nummer 2 har beskydd i skolan för att hon är rädd för att vara där. Så de har satt in extra personal för att skydda henne, som även följer henne hem.
Vad sjukt.
Det är riktigt sjukt. Är det.
Precis. Och det är väl resultaten kanske av en centraliserad skola med mångkultur. Vi vet inte mycket om det här.
Nej, det är ju riktigt. Och det är något mer som är anmärkningsvärt är att den här flickan som blev misshandlad nu, flicka nummer 2. Hon slog enligt uppgift tillbaka och blev för det avstängd från skolan i 3 dagar. Medan pojkarna inte blev avstängda alls.
Va?
Ja.
Vadå? Du var helt enkelt så där absurt som du sa det. Det är ju helt galet.
Ja, det finns till och med en film som har skickat, en Snapchat-film. Där den här flickan blir misshandlad. Så att man, det har ju hänt. Det finns ju filmbevis på det. Men hon blev alltså avstängd i 3 dagar från skolan. Vi har ju sökt rektorn. Nu ska vi se här. Så jag säger rätt här. Första rektorn var ju Agneta Karlsson Byström. Och hon är ju sjukskriven sedan den första händelsen. Och sen tog Elisabeth Burman över. Och henne sökte jag 4 gånger idag. Och sen så kom det fram att hon var upptagen på onsdag. Och inte anträffbar innan dess. Så jag har pratat med biträdande rektorn istället. Och hon bad få återkomma på mejl.
Och vad heter denne?
Hon heter så mycket som Kristina Ulveström heter hon.
Mm.
Det var det henne du kände till?
Nej, jag vet inte. Jag vet inte.
Men hon skriver i alla fall att med hänvisning av den personliga integriteten så kan de inte uttala sig om enskilda individer. Men skolan har rutiner för kränkande behandling där anmälan och utredning görs. Och efter utredningen så fattas ett beslut om åtgärd. Skolan har följt rutinerna i detta ärende. Hon säger även att stämningen på skolan är god, men vi har saker att arbeta vidare med som resten av vårt samhälle. Och det stämmer väl inte halvt överens kan jag känna med de vittnesmålen vi har fått skickade till oss om att det pågår hot mot flickorna och familjerna och de behöver beskydd i skolan och så. Så att,
Men det var ändå lite anmärkningsvärt där det hon sa där i slutet av mejlet. Det var ju det att det var väl något om att man var tvungen att arbeta i resten av samhället. Eller hur sa hon det?
Ja, men precis. Hon säger stämningen på skolan är god, men vi har saker att arbeta vidare med som resten av vårt samhälle. Det tycker jag är väldigt intressant skrivet faktiskt.
Det är ju väldigt rätt faktiskt. Om det är så att säga inte bara del av schablonen på något sätt. För det låter ju inte riktigt som del av schablonen som man skickar ut när någonting dåligt har hänt på skolan till folk som ringer och frågar och vill skriva och fråga. Så är det ju det är helt enkelt rätt tänkt också. Det här är ju givetvis inte bara en enskild incident på kyrkoskolan utan ett tecken snarare på ett samhälle som håller på att förfalla helt enkelt. Vi hade ju senast här på Nordfront också ungdomar som slogs i södra Sverige. Som det var på film också. Som sen hade också blivit intervjuade på Nordfront. Det var väl Holmqvist som hade intervjuat dem. Med minst rätt.
Jo, precis. Det kom ju mer och mer runt om i hela Sverige. Och just när vi pratar kyrkskolan så är det ju inte... De här 2 händelserna är ju inte unika. Inte ens med kyrkskolan. Det finns ju händelser liksom längre tillbaka där det är i princip samma sak. Med grovt våld på skolan.
Och det är också alltså, extremt, det kanske inte riktigt har undgått någon här. I och med att det säger ju sig självt att ifall det var äldre brorsor nu till somalier så är ju också äldre brorsorna somalier där också som har gjort det. Men det är ju liksom deras typ av den här, vad kallas det, hederskulturen i princip. Antagligen som ska in i spel här liksom. Där minns han någon brorsa ska hålla på att lägga sig i någon konflikt som kanske ursprunget låg kanske bara mellan de här somaliska flickorna och den andra tjejen.
Där har vi också faktiskt en intressant det här med brorsor. För man tänker automatiskt att det är storebröder. Men de uppgifterna som jag har fått, jag har inte fått dem helt bekräftade, men jag har fått ett tips om att det alltså är pojkar på mellanstadiet. Så det är alltså småbröder.
Ja, det är ju väldigt udda.
Ja. Men misshandeln skulle ju också ha skett, vad jag förstår, utanför mellanstadiets lokaler. Så att det kanske klarar placeringen också av den. Och jag fick också rättelse, jag ska rätta mig, att hon blev inte avstängd, men föräldrarna höll henne hemma tills skolan hade en lösning. Så där var ett missförstånd från mellan mina källor.
Yes, yes, all right.
Men då har jag rättat mig också så att vi inte går ut med falsk information.
Nej, vem hade inte hållit barnet hemma dessutom? Det är väl helt förståeligt.
Precis. Den första flickan var ju hemma. Hon var ju på sjukhus i nästan en vecka. Och sen var hon hemma ytterligare en vecka. Och så, hon har ju fortfarande huvudvärk och lider av sviterna, vad jag förstår.
Ja, jag tycker så genuint synd om de här föräldrarna och framförallt då barnen. Föräldrarna, och de är tvungna att skicka sina barn till det här. Alltså, det är skolplikt. Det blir polishämtning om man inte går till skolan.
Mm.
Så man måste alltså gå till de här platserna som är en fara för barnen. Det är helt sjukt.
Ja,
skolan har ju en skyldighet att vara en trygg plats för alla barn. Och det roliga är att om du går in på jobbannonser i Ludvika kommun där de söker personal till just skola, så står det att i Ludvika kommun är barn och ungdomar viktiga.
Det
är fruktansvärt att sånt här händer. Och som sagt, det är ju inte första gången och det kommer inte vara sista gången. Men det här är ju två flickor på väldigt kort tid. Skolan har inte varit öppen så många veckor. Och just att det är en hämndaktion, att en flicka blir misshandlad, den andra försöker stoppa misshandeln och blir då hämndattackerad några veckor senare.
Men vi hade ju en intervju med en tjej från kyrkskolan för jättelänge sedan. Jag tror det var i Radio Nordfront. Och hon berättade att varje dag mer eller mindre så blev hon tafsad på. Det var ju så här mardrömsscenario att gå till skolan. Så det är så löjligt när de nu säger så här, vi har problem som behöver lösas och så här. Nu sa ju inte den här människan det, men ett så här modeord är utmaning och sånt där.
Ja.
Trams. Fan, ingen kvinna ska behöva gå till, ung kvinna ska behöva gå till skolan och bli tafsad på eller så här, bli kallad för massa saker. Det är helt sjukt.
Precis, det ska ju också vara självklart standard att här har de ju också blivit kallade för Svenne Hora och lite sådär. Kanske man får säga i radio, men ja.
Jo, det får du säga hur du vill i radio. För det är inte helst mot folkgrupp. Så att...
Jo, precis.
Ja. Nej, vad bra, du kan ju säga
men
sånt.
Såklart är inte vi dumma huvudet. Det är klart att barn har bråkat och varit taskiga mot varandra alla tider och sånt händer ju. Men när det blir sådär utstuderat och framförallt då, hur löser man problemet? Jo, man har liksom en måttstock för de här främlingarna. De får man överhuvudtaget inte liksom kritisera. Så där skolledningen går som på liksom tå. Så otroligt försiktiga. Medan svenskarna ska man bara uttrycka de minsta nationella åsikt. Mm. Har mamman och pappan pratat med samnytt eller liksom visat någon nationell åsikt. Då jäklar, då är brädet helt fritt för att behandla dem illa sen.
Jo, men man behöver inte ens uttrycka en nationell åsikt. Det handlar ju bara om att man är emot att ens svenska barn blir misshandlade i skolan. Och man antyder att personerna som har gjort det inte är av samma, från samma land. Nu vet du, HRF är säkert inte. Det räcker ju för att du ska få rasistkortet och du är lovligt byte för samtliga vänsterpatrask.
Ja. Och det är ganska illa för att, det är hemskt helt enkelt. För att det är självklart man måste få säga sådana saker. Att det är en dålig situation och att det beror på liksom att det är spänningar mellan de olika folken. Men det får man inte liksom påtala ens.
Nej,
precis. Och som du nämnde där också Per, så är det ju... Det här är ju liksom andra saker också som pågår, mest troligtvis. Som du nämnde där så hade det tidigare varit en tjej som berättade om att det var tafsningar och så på skolan också.
Mm.
Att vi nu får nys om två stycken misshandelfall helt enkelt från skolan. Det är ju, det är ju på något sätt toppen på isberget. Det är det här som sticker ut liksom. Jo. Hur många gånger tidigare har inte folk blivit påpucklade eller bara kallade vid öknamn hotade kanske bara. Eller så har de kanske bara varit två, de klarade sig från misshandeln. De kanske var tvungna att springa iväg från dem där som skulle vara där och misshandla. Men så blev de inte misshandlade och då kunde skolledningen bara, oj nej, nu har det varit stökigt så här liksom. Men det är lugnt på något sätt. Nu har de löst sig. Vi har pratat med
båda. Ja, eller om att de bara går tyst och mår dåligt. Och det tar sig uttryck i andra, på andra sätt. Jag menar, mobbing på skolorna är ju inte bra överlag. Det har ju vi haft problem med jättelänge. Men liksom när det blir systematiskt från stora gäng och sånt där. Det är ju rent farligt.
Ja.
Så att där borde ju verkligen kommunen ta krafttag. Och det ska tilläggas att motståndsrörelsen var i Lorensbergsskolan och höll upp en banderoll, bara en enkel liten grej där man protesterade lite mot en annan misshandel. Så har ju kyrkskolan då, som är det andra liksom högstadiet i Ludvika, haft... Ja, men vi var vid Lorensberga, men sen dess har kyrkskolan haft krismöten. Vad ska vi göra om motståndsrörelsen kommer hit? Så det lägger de energi på. Att tänk om de kommer, vad ska vi göra? Vi stänger persiennerna, vi drar för gardinerna. Vi måste ha en handlingsplan om motståndsrörelsen dyker upp. Ungefär som att så här, blir det en jordbävning, vad gör vi? Ska vi gömma oss under bänkarna?
Jag vet inte. Visst. Det är på den nivån.
Det var faktiskt lite roligt, för jag vet ju att Nordiska motståndsrörelsen hade en liknande aktion som på Lorensberga nu utanför kyrkskolan efter den här första misshandeln. Och då debatterades det, eller kommenterades på olika Facebook-forum om hur hemskt det var. Och det var en mamma som jag vet som skrev en kommentar om att hon hade fått spendera kvällen med att förklara för sin livrädda för sitt livrädda barn som gick på mellanstadiet varför det var läskiga människor vid skolan. Och syftade på oss. Och då undrar jag bara, hur mår hennes barn om det får se den här typen av misshandel då? Mår den bra då, tänker de? Eller hur... Vad är mest skrämmande? Att se grovt våld utbringas mellan elever, eller att se människor som försöker uppmana med barnen att stå upp för sig själva?
Ja, och där är det ju faktiskt så att det är ju snarare så att de får se att det finns andra vuxna i samhället som faktiskt ställer sig upp på barnens sida och som helt enkelt ger dem en klapp i ryggen ändå, stå på er, gör det bästa ni kan i situationen. Det är ju precis det de faktiskt kan behöva i en sån här situation. Annars kan man ju gå in i en depression på riktigt allvar liksom, och typ inte komma ut den resten av livet. Om man går igenom högstadiet utan att ha... Ja, man har blivit mobbad hela högstadiet. Då kan det ju gå helt käpprätt åt helvete hela livet sen, helt enkelt. Från
sen har ju, alltså, de vanliga medierna runt om här i... alltså, vad ska man säga? Mainstream media har ju ett enormt ansvar i att de har skrämt upp folk angående oss, och det är synnerhet till Ludvika. Ludvika är nästan mest drabbade av media hjärntvätt för att lura befolkningen att vi är farliga på något sätt. Och det är klart att barnen kan bli rädda då, men vems fel är det? Är det vårt fel eller är det de som har skrämt dem?
Precis.
Ja. Det. Och i det här fallet så är det ju mainstream media som har skrämt de här barnen i så fall, ifall de är rädda för oss. Och det där tycker jag faktiskt, jag tar illa upp av sånt där.
Jag kan ju känna så att de... Förlåt, nu avbröt jag dig.
Kör. Nej, men det är ingen fara.
Nej, jag tänkte på de här... Jag ser också det på vissa Facebookgrupper just i Ludvika. Där det pratas om att man ska göra olika medborgargarden och gå runt i Ludvikas gator. Eller åka runt i bilar ute på landsbygden och sådär för att hålla koll för att det händer mycket skit.
Mm.
Och det är ju inte oss de behöver bilda garden.
Nej,
det är inte oss som de här människorna är rädda för. Och det är inte oss som de känner att vi måste ut och patrullera en fredagkväll för att skydda våra ungdomar mot Nordiska motståndsrörelsen.
Mm. Nej, och det kan ju säga att skulle någon av våra medlemmar knycka någon fyrhjuling eller något sånt där, de skulle bli utslängda på 2 sekunder.
Ja.
Vi skulle inte tillåta ett sånt beteende överhuvudtaget, så att... Det är inte, som sagt, men det finns inget fog heller, utan det handlar om här, det är att medierna bara försöker hetsa mot oss då. Men det är tråkigt när unga människor går på det här, och där är det läskigt hur de håller på i skolor och hjärntvättar elever faktiskt.
Ja, även där ska jag ändå säga att det finns fantastiskt mycket ljus ändå för folk där i kyrkskolan. För det finns så många elever faktiskt som har sett igenom hela den här bluffen från media. Och som har gått fram och pratat med oss under valrörelsen. Som har bara rent allmänt träffat oss på olika aktioner runt om i kommunen. De har ju träffat oss liksom på gatorna och torgen och har fått prata med oss själva. Då ser de ju att det är bara lögn det media säger. Det krävs ju i princip bara 30 sekunders samtal och så blir man helt pafsen. Mm. Liksom. Men vadå? Nu har ju medierna helt och hållet bara ljugit om de här personerna.
Mm.
Men de lever ju i den här verkligheten som vi pratar om. Det är den de lever i. De upplever ju de här problemen varje dag i sina liv.
Mm.
Det är väl klart att de kommer sig igenom det. Även om de blir påverkade av skolan och samhället från förskoleåldern. Så är det klart att de i slut kommer se igenom. Man känner ju ändå att det skaver inombords. Att det är någonting som är fel. Att det är någonting som stämmer.
Mm.
Och som du säger, det räcker med att de pratar med oss i några minuter. Så förstår de ju att medias bild är fel. Och så att det är ju inte oss de behöver vara rädda för en fredag kväll. Det är ju snarare vi som kommer hjälpa dem i så fall.
Precis. Ja, verkligen.
Och på tal om att få hjälp från oss faktiskt. Om det är så att ni är på något sätt insatta i alla grejer som händer just nu på kyrkskolan. Om ni är en elev på kyrkskolan. Det kan vara förälder eller bara bekant kanske med någon annan som är elev på kyrkskolan. Så kan ni kontakta Emma Karlsson på emma.karlsson@nordiskradio.se. Och berätta helt enkelt allt du vill berätta om från kyrkskolan och det här.
Och ni har källskydd så att...
Ja.
Precis. Ja. Vi kommer definitivt... Vi har ju ingen anledning ens att göra det. Men även då så har ni rätt att bara kontakta oss och vara anonym. Ni kan få vara en helt anonym källa som skriver från anonymsnubbe@gmail.com. Liksom. Och så ger ni ett tips bara.
Man kan vara rektor på kyrkskolan och ringa oss och berätta hur kommun har planerat det här illistigt och dåligt.
Det också.
Ja.
Precis.
Vi gör inte skillnad på folk och folk.
För det är faktiskt så att det här måste...
Nej, pratar du?
Ja, det här måste ju liksom komma ut på något sätt. Och de vanliga medierna, de rapporterar... Ja, för det första så verkar det som att de inte alls skulle rapportera om den första misshandeln. Nu har de ju tydligen sagt någonting i alla fall. Men även där, medierna kommer inte gå långt nog i det här. Men det här, så måste det, för det första så måste ju allt lyftas fram. Vilka är det som har misshandlat vem? I vilken omfattning? Finns det någon bakgrund till varför de här personerna misshandlar de här personerna? Är det en fråga om så här hederskultur på skolan som håller på att växa fram? Exempelvis, eller är det bara gängkriminalitet fast på en väldigt lågstadienivå, bokstavligt talat i det här
fallet? Jo, men det kryper längre ner i åldern. Det säger ju all statistik idag. Så att...
Ja.
Det är ju inte helt... Men nej, det är bara kontakter med tips. Och jag vill, de som har kontakt, jag vet att en del sitter och lyssnar på podden nu faktiskt. Av våra källor. Och jag vill tacka jättemycket för informationen. Det är bara att höra av er igen. Vi håller er anonyma.
Perfekt.
Och jag vill även hävda att behöver man hjälp någonting kan man faktiskt höra av sig till oss. För att vi är inte, alltså vi är ganska hjälpsamma människor.
Ja, helt och hållet.
Mm. Men du, programledare Max.
Ja.
Du har ju nyligen jobbat på en gymnasieskola.
Ja visst, jo.
Det var gymnasiet då, det var inte högstadiet. Men ändå, det är väl ungefär det går lite att jämföra, det är bara lite äldre.
Det blir väl inte bättre kanske?
Jo, det blir faktiskt bättre vill jag hävda.
Alltså jag jobbade ju på Soltorgsgymnasiet i Borlänge. Mm. Och det fanns egentligen två faktorer som gjorde att skolan där var väldigt städad. Dels så var den, kan man väl säga då, inom två situationstecken, en fin skola. Det var rätt höga intagningspoäng jämfört med de andra skolorna. Så det blev ett urval där, kan man väl säga, direkt på... Ja, folk från icke-skidåkande länder kom inte in på den skolan i samma grad som de andra skolorna på grund av intagningspoängen. Och sen också så, ja, jag vet inte, Soltorgsgymnasiet har haft ett rykte av sig att vara en väldigt städad skola ganska länge. Men också som du sa där, så i gymnasiet så avtar det faktiskt. Folk mognar, kan man säga. Som jag ändå upplevt det, så är det ju så att det är ju faktiskt i högstadiet, det är där det blir värst med mobbing och det här, och folk är otroligt grymma mot varandra. Det som istället kan hända på gymnasiet är att folk blir kriminella på mer eller mindre riktiga sätt och våldtar varandra i riktigt dåliga fall. Det händer ju inte på ett högstadium. Nej, men vadå?
Max, om man våldtar varandra, som du säger.
Det kan mycket väl hända på gymnasiet att de börjar våldta varandra. Det där får man se upp med.
du förstår vad jag menar, herregud. Hade lite skrattat där, hade slutat ge.
Det är ju fint att det ömsesidigt är så att det inte liksom några som våldtar andra, utan det är så att de våldtar varandra.
Så ja, det är lite mer sporadiskt och sådär. Det är inte så liksom. Ja.
Det är ju bara en utmaning då också för skolan. Ja, liksom.
Nej, men du har helt rätt att alltså, gymnasiet, det har ju också att göra med att det är skolplikt grundskolan. Gymnasiet är ju inte riktigt samma plikt, så att där är mer, vad ska man säga, en frivillig skola. Ja. Och ja, då finns det ju faktiskt folk som inte alls är intresserade som hoppar av också, så att det är väl lite mer ett selektivt urval av människor som kanske har en tendens att sköta sig lite mer.
Ja, och så framförallt så att de inte börjar kvotera in människor.
Det är precis, det där är faktiskt en poäng faktiskt, för att det är precis det, snarare det som är grejen där. Det är inte riktigt det att folk får möjlighet att välja till skolan, utan det är ju framförallt det att på just Sotars gymnasiet så var intagningspoäng, jag kommer inte ihåg ifall det heter så i alla fall, men man gör ju ett urval från betyg i alla fall. Om man får komma in där i första hand nu för tiden. Det är det att man får ju välja sitt gymnasium i det fria skolvalet som det då heter. Och så kommer man in helt enkelt efter hur många, ja, vilket betyg man hade från högstadiet. Men ja, det blir ett urval då, icke-skidåkande länder kommer inte in i samma grad. Men det man vill göra inom skolvärlden är ju faktiskt just att kvotera in. Jag vet till och med att jag lyssnade på en podcast bara om lärare av lärare när jag jobbade där. Och det var ju, jag får sätta mig in i lite skolpolitik. Och det som var hett så att säga, det var ju just att kvotera in människor. Så då skulle man då tvinga så att säga kanske 20% av Sotars gymnasiet att komma från Kärnaängar. Oh. Då är det ju kört direkt. Det säger ju, det är ju natt och dag liksom när den förändringen skulle ske.
Men du har ju lärarkompetens. Alltså jag menar inte att du har en formella liksom, du är inte en, vad heter det?
Nej, jag är inte utbildad lärare, men jag har
precis
en för det.
Ja, du har jobbat med det och du slutade där inte på grund av att på något vis du var illa omtyckt av elever eller så, utan det var väl snarast någon sån här angiverikollega som höll på att kämpa för att du skulle få sparken helt enkelt.
Ja, men, det var precis det.
Ja. Men det man kan säga överlag, det är om kyrkskolan nu skulle vilja anställa en person som faktiskt till och med skulle kunna kanske ha lite koll på de här problemen och på riktigt göra åtgärder, då menar inte jag på något sätt att, för vi har inget intresse att liksom öka polariseringen och öka bråket. Vi vill ju rädda våra ungdomar såklart.
Ja.
Då kan de ju anställa dig som, har du tid att få en anställning, Max?
Ja, alltså i alla fall så här. Jag skulle helt enkelt få se till att göra tid till en sån anställning ifall den erbjuds. Ja. Det låter ju som ett otroligt viktigt uppdrag i alla fall.
Ja, det är ju tips från till kyrkskolans rektor i alla fall. Att har ni någon tjänst över gärna med något datorrelaterat, alltså programmering eller något sånt där, ja, sån undervisning?
Ja, visst. Alltså vadå? Men det de behöver göra, alltså, om man nu ska argumentera från ståndpunkten att man vill ha ett mångkulturellt samhälle där de här människorna inte ska skickas hem för att lösa problemet. Om det är utgångspunkten i diskussionen, vilket är en ganska dålig utgångspunkt, då måste man ju ändå börja med att se personer och kulturer och folk för vad de är. Det är ju något som man inte gör nu för tiden, utan man tror minst att alla människor kan man behandla på precis samma sätt. En sak som fältare exempelvis snabbt lär sig är att de måste bete sig helt annorlunda beroende på vilken grupp personer de umgås med. Umgås de med en städad person, ofta då från kanske ett väldigt vitt kvarter, då kan de bete sig hur lugnt som helst och kan vara sig själva. Ska de sen prata med Mohammed och Ahmed så här, då blir det liksom, hej brorsan, hur är läget liksom? Hej, allt bra med dig?
Du möter människor på olika sätt, det är ju grundläggande.
Jo, och det var till och med någonting som jag praktiserade när jag var lärare där liksom. Och jag är fortfarande bra vän med personer som var från Mellanöstern. Det var en kurd, en arab och en någon turk tror jag också. Som jag undervisade i alla fall på Sotars gymnasiet. Och jag träffade dem på deras skolavslutning här bara för ett halvår sedan. Och jättetrevligt.
Ja, men det är ju så också. Det är det som är så sjukt att den gängse synen är att vi kan inte ens jobba med liksom människor från andra länder utan att bete oss illa på något sätt. Men det handlar det ju inte om.
Nej, utan precis.
Du skulle göra ett bra jobb.
Klassiska.
Jag vet att du skulle göra ett bra jobb.
Oftast så är det ju så att vi kommer väldigt bra överens med alla, inklusive människor från andra länder. Men svenskar som är vänsterdrivna kommer inte överens över med oss. Och därför får vi inte vara kvar.
Ja.
Ja, alltså jag skulle till och med Jag skulle till och med gå så långt att säga att nationalsocialister kommer bäst överens med alla andra människor från hela jordklotet. Ja. Bara rent så. Vi förstår att människor är olika och dömer dem inte riktigt för det heller. På det
Nej,
sättet.
Men vi respekterar ju det. Vi respekterar ju att naturen, att vi är olika. Och allas olikheter, det är ju hela grunden till allt. Vi är olika och det får vara så. Så länge man accepterar det så kan vi jobba med det sen.
Precis.
Jo, och sen är vi ärliga också. Vi hycklar liksom. Ja. Att de säger, tycker du att jag borde åka hem? Ja, det tycker jag.
Ja, så får man förklara liksom.
Ja. Precis.
Och ofta, och det är väldigt många fall, så säger de att jo, nej, men det vore ju faktiskt bättre om jag åkte hem. Mm. Det är ju faktiskt så.
Ja.
Då ser man ja ut.
Precis. Då byter vi slogan helt enkelt.
Ja. Nej, men alltså det är så löjligt och det har blivit så sjukt i allt det här, hela debatten, att det ska vara så känsligt att bara öppet prata om saker och ting. Och där har vi med den här podden mycket att göra, att vi faktiskt för ut saker och ting. Och vi för liksom inte ut bara saker från vårt perspektiv, att göra mest reklam för vår organisation och sådär, utan det handlar ju om att få fram folkets röst lite grann.
Ja visst, det är ju helt, alltså det är ju Bullseye i alltså projektet NR Dalarna liksom. Vi är ute efter att skapa en riktig lokalradio där folk kan göra sig hörda. Där nyheter kommer fram som annars tystas ner av en massa bonnierägda media. Jo, sån för, media finns ju inte annars, om inte vi gör det.
Ja men för jag är till exempel jag lyssnar ganska ofta på Radio Dalarna, alltså P4, Sveriges Radio-alternativet då. Men det blir ju allt mer kvävande att lyssna på deras propagandaradio. De har ju liksom som en sån här någon form av stafett där de skickar vidare till olika personer som har betytt mycket för Dalarna, intressanta personer i Dalarna, och det är alltid så här flyktingkramar av olika slag och politiskt korrekta människor, och det finns liksom inget undantag. Och de har ju diskuterat hur mycket som helst om motståndsrörelsen, men inte med oss på något sätt. Vi får aldrig komma till tals överhuvudtaget. Så att det är ju bra om det finns något alternativ till de här propagandakanalerna.
På det viset så är väl vi unika att vi låter alla komma till tals, även om de inte håller med oss. Vi är ju för en öppen debatt om allting.
Ja,
precis. Liksom vem som helst i princip får ju vara med i radio och ja, men i livesändning, så det inte går fullklippas och allting.
Nej. Ja, definitivt. Och det är bara att skriva och höra liksom, av sig.
Ja. Det skulle ju mainstream media aldrig våga göra.
Nej, de säger ju till och med öppet att de inte gör det.
Men, jag tänker att vi tar en musikpaus här och så spelar vi din önskelåt, Per. Och det blir då Überfolk, A Prayer for My People. Thank you.
clouded the horizon. The darkness is subsiding. Our ancestors are shining. They're lying upon you. A new day is rising. The darkness is subsiding. All hail.
Välkomna tillbaka. Och det var så att vi hade tänkt ta och prata här nu lite mer om Öbergs förflutna med byskolorna och det hela. Men vi har ju egentligen nästan avhandlat det där i början av programmet. Så vi tog och strök den punkten helt och hållet. Och så tog vi ett förslag från chatten istället. Det är nämligen så att Jan Hjelm, kan man väl nästan säga, är en veteranlyssnare på poddar. För han har minst varit med lite överallt i chattarna. Ställer frågan så här då. Hur har det gått med grävandet angående Ludvika kommuns NMR-lista? Den bollar jag då direkt till Emma. Har det gått något med det?
Ja, det har inte gått jättebra. De är inte så intresserade av att prata med mig. Nämligen.
Va? Varför inte då?
ja, det kan man undra.
Vadå, vill inte kommunen det eller?
Nej, alltså så här. Du var ju inte med, så jag ska dra en kort här. Vi fick ett tips efter att...
Var du inte med när då?
När vi tog upp det här om NMR-listan i radion.
Jag varit inte inbjuden kan vi väl också säga.
Ja, precis. Så var det ju. Jag ber om ursäkt.
Ja, men det hör väl ändå inte hit. Du var inte med. Det var det som var huvudsaken. Punkt slut.
Jag vill sitta här och vara lite snarstuck.
Nej, det var ju då en från oss som skulle ringa och boka en lokal. Och hon fick i princip boka lokalen. Och sen blev hon uppringd av lokalhyraren. Och han säger då att du står med på en NMR-lista och därför får inte du hyra lokalen. Det var så vi fick liksom reda på det. Och sen började jag snoka lite där och då visade det sig att det finns en NMR-lista som florerar runt Grangärde, Nyhammar, Hållet, säkert Saxdalen och sådär också. Och vi har fortfarande inte fått reda på vilka som står på den här listan.
Men kan det vara någon kraft från...
Ja.
Nyhammar som har styrt kring det.
Jag misstänker det. För sen kom det också, vi fick ju också tips om att det var en tjej som blev inkallad till kommunen och där de frågade henne om hennes kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen och vad hon tyckte om oss och sådär. Och där sa den här kommunpersonen också att hon stod med på en NMR-lista.
Och Lotta Jansson.
Nej, det var jag vet inte vem det är faktiskt. Jag fick ett tips om vem det kunde vara och jag mejlade henne. Hon hävdar bestämt att det inte är hon. Jag har dock begärt ut hennes mejltrafik så att jag håller på att försöka gå igenom den och kolla om jag hittar någonting. Så att jag har inte hittat mera om vilka som står på listan eller fått tag på det här. Men som det ser ut så... Våra tips säger då att Ludvika kommun ska ha en NMR-lista och då folk i byarna ska ha också en NMR-lista.
Alltså finns den här, då måste det vara ett offentligt dokument som går att få ut. Och alltså finns det så ska det anmälas direkt. Det är ju att jämföra med romregistret eller vad som helst. De har alltså ett politiskt register där de registrerar människor. som är medborgare i kommunen för att de ska behandlas på ett annorlunda sätt, och det är förbjudet. Så att, har det här skett, och är det någon som, alla som hör det här som är inblandade i det här på något sätt, räknar med att bli anmälda, för att det är inte lagligt. Så att ni kan bara akta er. Vi kommer gå juridiskt fram på det här direkt.
Ja, där hör ni.
Och de som håller på med det här kommer handla på lyxstolpelista.
Ja. Om de inte redan var det i många fall.
Ja, oh, jävla idioter. Jag blir så jävla förbannad på sånt här.
Ja, nej, men det är lite sådär. Och det som är anmärkningsvärt är ju också att den här tjejen från oss som ringde bokade lokal, hon har alltså precis flyttat till Ludvika kommun. Så hon har aldrig förut ringt och bokat lokal. Nej. Och likt förbannat så står de med på den här listan. Så de har ju uppenbarligen, ja, det är ju inte så att de har skrivit ner allt eftersom. Utan de på något sätt så har de ju... ja, kartlagt och...
Råkar den här människan heta Emma Karlsson eller något sånt?
Nej, det är faktiskt inte jag. Jag är ganska...
Nej, men jag menar inte att det är du. Jag menar att hon hade samma namn. Du har ju inte världens mest ovanliga.
Jaha, nej, det är inte... Nej, tyvärr.
Nej.
Ja.
Men nej, alltså, får jag fråga en annan sak? Ja. Ursäkta om jag bara bullrar i så här och bara avbryter. Men stämmer att du inte har fått hyra en lokal för att ha kalas för din son?
Ja, precis. Det var ju idag. Min son fyller ju år 26 oktober, så jag har ju kalas för honom vid Halloween varje år. Och det var ju samma sak förra året. Och i år så hörde jag mig igen då och fick till svar att jag skrev så här. Skrev jag att, hej, jag skulle vilja hyra Sockdjurstugan den 3 november. Barnkalaset är mellan 14 och 16. Ja. Så fick jag tillbaka, det ska väl gå bra om du är 25 år och inte medlem eller bulvan för NMR.
Mm.
Varpå jag sa att jag är 33 år gammal och aktivist inom motståndsrörelsen. Då borde det vara lugnt, tänkte jag. Och även ostraffade och skattebetalande kommuninvånare med barnen i förskola.
Mm.
Men jag får då inte hyra.
Ja, men du sa att det var till ett kalas alltså?
Ja, ja.
Ja.
Men det var ju samma sak förra året. Då fick jag faktiskt skicka till mig från en person som hade fått från en tredje person att... ja, du ska passa det för henne för att hon hyr åt NMR. Och... Så att då, redan då så började det ju att... ja, de skickade ut till lokaluthyrarna då. Vem jag var, att de inte skulle hyra ut till mig. Och sa att om de får pengar från kommuner och sådär, så kan de få det indraget om de hyr ut till mig. Och, och så. Så inkluderande är de i vårt kära Ludvika.
Ja, och där ska det ju nämnas som vi gjorde förra avsnittet också. Du är skattebetalande medborgare i Ludvika kommun. Det är ju dina pengar som går till det här bidraget sen, med andra ord.
Ja.
Det är det som är det alltså absurda gånger två här. Så du betalar då alltså pengar i skatt för att du sen inte ska få ta del av det skattepengarna används till. För du är tydligen bannad från att använda, ja, bruka dina egna skattepengar då.
Ja, precis. Det är lite intressant.
Alltså det som är så löjligt, det är att om någon av de här lokalerna kände att, jag undrar vad som egentligen ska göras i den här lokalen nu. Ska hon ha ett kalas eller inte? Eller för övrigt om då det de kallar för NMR, alltså Nordiska motståndsrörelsen, ska hyra lokalen för att ha någon form av möte. Då kan väl de hålla koll själva vad som ska ske där. Liksom. Det är ju ingenting som... Men vi har inte ens några fester eller något sånt. Vi har bara kanske ett månadsmöte eller något sånt. Det är ingenting konstigt överhuvudtaget. Så att
det är hur städat som helst liksom.
Vi är de bästa hyresgästerna. Vi städar snyggt efter oss. Vi gör ingenting. Liksom, det blir inget drickande. Det blir inget konstigheter överhuvudtaget. Det är bara vanligt hederligt folk som träffas en gång i månaden.
Ja.
Men i det här fallet då det dessutom, då du säger det är ett kalas, då kan de säga så här, ursäkta men vi är lite oroliga. Får vi komma och titta att det verkligen är ett kalas?
Precis.
För att, ja, då säger man så här, ja, absolut. Så här, du kan få vara med i fiskedammen om du vill.
Ja,
vad roligt. Och då kommer de dit och så säger de, men det här, förlåt att jag gjorde så här, men jag är ändå tvungen liksom. Det är klart att du ska få hyra lokalen till din grabb.
Jo, men det borde
en lokaluthyrare med lite så här, inte vet jag, pondus göra.
Ja, det kan man ju tycka. Men det var ju en diskussion i offentligt på en av de här Ludvika Grangärde grupperna där en viss person från Nyhammar som är med i ett vänsternätverk, så att säga. Jag behöver inte nämna hennes namn.
Varför inte då?
Jag tänkte bara lite mystisk, men du kan ju förstöra det, absolut.
Jaha, nej, men det behöver inte göra om du vill. Fortsätt vara mystisk.
Ja.
Ja.
Nej, men då blev det just det här att jag att jag brukar boka åt motståndsrörelsen och därför så kan jag inte boka åt min son, för det spelar ingen roll, för jag är fortfarande en hemsk nazist konstant. Och, ja.
Var det den där människan som har jobbat för DT också, eller?
Nej, det var den här andra människan som kastade sin telefon i golvet och skyllde på Per Sjögren.
Mm-hmm, jaha, okej. Mm.
Det tycker jag är ganska fult, jo.
Och kastade den i golvet, ja. Eller skyllde på någon annan.
Ja, både och.
Ja. Nej, så vi har ju en del så att jag håller på och gräver i det här faktiskt fortfarande och försöker få fram de här listorna eller få fram, jag har fått en del tips om namn faktiskt som kan ha de här listorna. Men de vet ju, jag tror ju att jag står på listan, så jag kan ju själv inte ringa dem och fråga.
Alltså jag känner lite grann så här, känner inte de att de liksom är tvungna att fuska för att få fram sina, vad ska vi säga, att de måste fuska för att tysta oss? Förstår ni vad jag menar?
Jo.
Om jag nu ägde, säg att jag ägde liksom, inte vet jag, Saxdalens Folkets hus här. Om jag ägde det. Mm. Och så kommer kommunistiska partiet och säger så här, du, vi ska ha ett litet månadsmöte här. Och jag vet att ni hyr ut det där. Är det okej? Jag hade ju sagt ja.
Mm.
Alltså idag så hade jag sagt ja. Det är väl klart ni får låna den. Bara ni städar som ni vet att man ska göra och gör det, så helt fine för mig. Eller om någon annan, till och med om det kom någon liberal och fråga, så skulle jag säga ja. Det spelar ingen roll.
Det är ju det som är så intressant, att de hävdar att vi är intoleranta och att de är så sagt toleranta, och det är ju tvärtom. För hade vi haft kontroll över de här lokalerna, så hade alla som sköter sig fått hyra.
Ja.
Det hade inte varit ett problem. Vi hade inte brytt oss om vilket parti du tillhör eller röstar på eller förening, så länge du sköter dig och vissa föreningar.
Ja, men de är ju tvungna att fuska sig till makt. Känner de inte att det liksom är lite så här oschysst på något sätt?
Nej.
Det borde ju ringa en klocka någonstans.
Socialdemokrater, de borde ju dessutom tänka på sin egen historia. De hade ju problem själva att få lokal.
Ja, det är det hela Folkets hus den bygger på.
Ja.
Men det var ju någon, var det inte någon rättsprocess mot mellan SD och Folkets hus och parker, för de blev nekade hyra. Då blev det väl ett rättsutlåtande om det där, va? Där det kom fram att de hade rätt att neka om man inte står upp för demokrati och allas lika värde och det här, vilket vi gör men inte dem. Men ja. Och det ger dem då legitimitet att neka människor eller organisationer.
Men det där lät jätteintressant, om det var prejudicerat så att säga, att man får säga så.
Ja, men jag tror jag fick fram faktiskt ett dokument när jag gjorde lite, jag ska kolla om jag hittar det. Ni kan ju börja prata lite så googlar jag.
Jo, men det här folkets, vad heter det? Folkets hus och parker. Det är ju slags förening som samlar alla Folkets hus och parker för att det är någon form av liksom, vad ska man säga, att man samlar dem och som någon maffiaverksamhet. Och den som leder det där vill ju att alla ska skriva på ett slags, man får för det första betala för att vara medlem, och då säger han att man känner in det för försäkringen blir billigare och så vidare, men det där vet jag att det stämmer inte riktigt, och man skriver på ett slavkontrakt där att man då ska uppfylla vissa krav och sådär, så att det är ju politisk liksom styrning utav alla kommun, alla de här Folkets hus och parker.
Ja, det påminner nästan som om ett fack ungefär. Att de har gjort ett fack för...
Ja, eller en, inte vet jag, maffiaorganisation.
Ja, ja, visst.
Något liknande då. Så... det är ganska illa. Men i alla fall så är det så att i en kommun så... kommunen måste behandla alla medborgare lika i kommunen. Och där har man vissa rättigheter.
Ja, de håller ju på att slå stort minsann för alla dessa lika behandlingsplaner nu för tiden. Så du kanske kan ta och titta på den en gång extra nu nästa gång. Innan de börjar hålla på med NMR-listor och så.
Mm.
Får du någon rättsida på det där dokumentet, Emma? Eller vad tror du?
Ja, här. Nu ska vi se. Nu hittar jag den. Rättsutlåtande. Angående skyddet för samlingslokalsföreningars föreningsrätt i förhållande till grundlagsregler och bidragsgivande stat och kommun. Rättsutlåtande 18.07.04. Frågeställaren. Har samlingsorganisationens medlemmar rätt att utifrån principen om alla människors lika värde säga nej till uthyrning av lokaler till organisationer och aktörer som inte står bakom denna princip? Jag ska se. Sammanfattning. Rekommendation.
Oavsett så är det helt sjukt med den här flosken allas lika värde. För att ja. Vad betyder det? Det borde de ju gå igenom. Vad menar ni med det? Vad betyder det? Jag har ju frågat här rakt ut i fullmäktige också. Vad menar ni? Vad betyder det? Förklara ordet för mig.
Fick du någon förklaring då?
Nej. Är det allt åt alla? Är det hela vår välfärd åt alla? Vad menar ni egentligen? Men det var ingen som ville gå upp och säga det.
För går man in sen på alla de här specifika så här? Är det till exempel tanken då allt åt alla? Då blir de ju säga, nej men det är det det betyder riktigt.
Men ska alla ha samma lön på en firma?
Nej, det är ju såklart inte det vi menar. Liksom. Det är ju typ att alla människor är lika mycket röra. Värda. Liksom.
Det betyder för rövaren lika mycket som offret.
Ja, precis.
Det var ett jättestort dokument här med jättemycket papper. Så att jag får nog gå igenom det här till nästa gång. Så får
ja, men jag vet att det har varit tvister åt olika håll. Där även den goda sidan har vunnit faktiskt. Att de inte får stänga av. För jag menar, är det så att den här lokalen får kommunala bidrag? Då går ju dina skattepengar delvis till den här lokalen. Och de kan inte förhindra då kommuninvånare på grund av deras politiska åsikter om de ska få hyra för ett kalas eller inte till exempel.
Nej men precis. Jag funderar lite grann på när det är arrangemang till exempel i de här Folkets hus till exempel. Som är alltså öppna för allmänheten, till exempel träningar eller sådana saker.
Mm.
Har de då rätt att neka mig att komma dit också? Eller hur funkar det? Så förstår du vad jag menar?
Nej.
Enligt deras tanke så anser de säkert att de har rätt att neka mig att jag inte får medverka.
Jo, men det är klart det finns krafter, de här fuskarkrafterna då, som vill att vi inte ska få höras och synas. De skulle vilja att vi aldrig får synas någonstans. Vi ska inte få jobb, vi ska inte få komma på någonting, vi ska inte få umgås med andra människor i kommunen. För att då kan en av de här människorna bli påverkade och faktiskt... Att de förstår att socialdemokrati eller vad det nu kan vara inte är så bra för Ludvika kommun. Det vore ju hemskt om det kommer fram på det viset. Då är det bättre, och det är samma sak. De vill inte filma mötena. De vill inte tillåta medborgarförslag till kommunen. Vi lever i en kommun där man inte får lämna in medborgarförslag, vilket man får i många kommuner. Så då undrar man varför?
Ja, men de vill ju inte ha folket närvarande.
Nej. Nej. Och då säger de ändå, de säger sig vara de största demokratiförespråkarna då, men i själva verket, rent praktiskt så är det ju tvärtom.
Mm. Jag kan säga, hade vi haft makt i den här kommunen så hade vi tillåtit både medborgarförslag och det hade filmats, varenda möte hade filmats.
Och alla sådana här bistugorna hade fått hyras ut.
Högre i tak. Vad sa du?
Och alla de här bistugorna de hade fått hyras ut till. Skötsamma personer som ställer.
Ja, så länge man, precis, så länge man inte har sönder lokalerna eller alltså missköter sig.
Precis som reglerna alltid.
Ja.
Vi får skriva in den lilla paragrafen där också.
Ja,
men. Sen är det så att innan vi tar och avrundar avsnittet här idag så har vi en otroligt rolig nyhet faktiskt att ta upp. Och det är också väldigt passande i och med att Öberg är här. Det är nämligen så att Öberg är ju dansbandsfantast. Eller skriver under på det? Över.
Ja, fantast. Men ja, jag törs säga att jag tycker det är bra musik.
Du tar inte avstånd på dansband i alla fall.
Nej, verkligen inte. Jag är för pardans. Jag tycker det vore bra för vårt samhälle med mer pardans.
Ja, och mer sån här just pardans till dansband än pardans som man ser på krogen ibland.
Ja. Jag kan ju dock bara en pardans och det är tryckare då, så jag vet inte vad du åsyftar på. Men det är jag ganska bra på då.
Ja, jag ska fråga din fru.
Ja, gör det.
I alla fall så är det ju så att dansbandsveckan 2020 som kommer ske, det är i alla fall då så att de har släppt programmet för det. Det kommer vara i Malung återigen, kommer förvandlas till en dansplats i hela Malung. 82 dansband. Kommer samlas där och på 6 dansbanor kommer de spela nonstop under 7 kvällar. Och människor får dansa sig svettiga i bugg, foxtrot, swing och gammeldans av alla olika danser.
Vi borde ju åka upp och sända därifrån.
Ja, verkligen. Tänk om vi sänder 7 dagar nonstop lokalradio där också.
Eller hur? Det borde vi göra. Det måste vi göra.
Ja, herregud. Vi får matcha deras dansbandsvecka nonstop där med radio helt enkelt. Ja. Det skulle kunna bli en hit, tror jag. Det tror jag.
Ja, jag är på. Jag är lätt på. Mer dansband åt folket. Mer pardans åt folket.
Ja, men jag tror på pardans på riktigt. Jag tror det där är ett medvetet drag i tiden att man inte ska komma nära varandra. Man ska helst umgås via datorer och telefoner och annat. Men alltså, det är ju bra med pardans. Det är ett sunt sätt att träffa en partner på. Det är via pardans. Så vi borde införa den kulturen i motståndsrörelsen, tycker jag. Och jag är ingen bra, liksom, vad ska man säga, jag kan ju inte någon sån där, men jag skulle gärna lära mig.
Jo, men det håller jag helt med om, att bugg och så här dans, där man helt enkelt umgås på ett mycket sundare sätt.
Ja.
Det borde man göra.
Ja, men vi har ju umgått så i liksom alla tider, om man går tillbaka historiskt och så titta nu hur dansen ser ut. Man ska stå och kråma sig framför varandra som någon konstig så här påfågeldans liksom.
Det var den pardansen jag menade som kanske inte var så bra.
Ja, nej, precis.
Nej, det är ju någon form av förvriden parningsrit liksom.
Det påminner ju mer om sånt typ djur håller på med, där de står och spänner sig liksom sådär och gör såna här ryckiga rörelser liksom. Ungefär som fåglar har hållit på med.
Alltså. Ja, men det är ju nästan förskönande att säga djurvärlden.
Ja, jo.
Där finns det ju i alla fall oftast ett,
ja. Samtidigt är man ju inte en påfågel, tänker jag. Man är lite mer utvecklad. Även om man ibland kan känna sig lite väl hipp, om man säger så.
Jo, efter gymnasiet så kanske man blir lite mer civiliserad.
Ja. Nej, så vadå? Vilka här kommer att åka på Dansbandsveckan?
Jag skulle gärna åka dit.
Ja.
Men det är nästan ett måste. Det är nästan ett måste att skaffa en husvagn.
Mm, det är det.
Om vi inte har någon som bor där i närheten då. Det vore ju otroligt fint. Så kan man bara säga hej till dem och mer eller mindre...
Slå läger
på deras balkong.
Nästa 5 Golds dansband, så att säga.
Ja. Biljetterna kommer att släppa.
Ja, kör det. Senarna slår ju upp läger lite här och var och polisen är jävla bekymrade och vräkar dem. Så det är bara att vi gör likadant då nu. Dansbandsveckan helt enkelt. Första bästa åker i närheten och har ett riktigt jävla läger med nazistläger blev dansbandsveckan.
Precis.
Mm.
Biljetterna kommer släppas lite längre fram här i hösten.
Vad kostar de?
Det framgår inte.
Nej.
Vad de kostar förut, någon som vet? Antagligen inte mycket skillnad.
Nej, det är nog en del. Men är det liksom så här olika? Har man åkband för varje dag?
Jag vet faktiskt inte, men jag skulle inte bli dugg på när de kan köpa till specifika konserter eller kortare dagar eller hela veckan.
Jo,
eller
så. De har även kurser och sånt där, vet jag.
Mm.
Jo, men så är det säkert. Så har det ju varit, så är det väl på till exempel Peace and Love och sådär, att man har ju olika färger på olika band beroende på hur länge man får vara där. Och, ja, man kan köpa något så här all-inclusive band liksom.
Ja, jag tycker det är ganska sund kultur i alla fall som fortfarande lever kvar, så det är bra.
Yes.
Ja, absolut.
Men med det sagt så tycker vi tar och avslutar radion för idag. Har ni något som ni vill säga till lyssnarna innan jag tar och rundar av, eller vad säger ni, medarbetare och gäster?
Jag hör av er med flera tips om både kyrkskolan och andra skolor och andra kommuner eller händelser runt om i Dalarna eller så. Det är bara
till vilken mailadress?
Vad sa du?
Till vilken mailadress ska de höra av sig?
Ja, de kan väl höra av sig till mig, va?
Precis.
emma.karlsson@nordiskradio.se.
Och det är då Karlsson med ett K. Så kommer ni hitta rätt där också.
Mm.
Så sprider vi ljus över eran vardag. Så.
Jag vill säga det att om vi har liksom gjort några lumpna påhopp på någon och sådär, så finns det chans att besvara det i den här radion. Det är live, så det är inget vi fulklipper eller så, utan vi får vara med live och diskutera i så fall och komma med en rättning.
Känner man att vi har trampat någon på tårna eller man känner sig lite kränkt, så är man mer än välkommen att vara med och säga sitt.
Och jag sa ju till exempel att en kommunalpolitiker där tittar lite djupt i flaskan. Hon kanske har en anledning till att klaga på det då. Då får hon vara med och säga det.
Absolut.
att sen hon börjar anta busskuren så är allt lugnt. Till exempel.
Det kan gälla att hon är nykter när hon är med i radion också. Det måste ju vara noga med att påpeka.
Eller så det skulle ju kunna bli otroligt kul om hon är onykter också.
Det är inte så jävla noga.
Det brukar ju bli högre tak om man har lite ja, alkohol i blodet. Så att det kan ju bli lite
Ja, då tar vi helt enkelt och rundar av det. Hör av er om ni har information. Har ni blivit omnämnda eller tycker att ni blivit trampat på tårna så får ni delta här i programmet. Ingen fara alls. Så ses vi igen nästa vecka.
Har ni någon cliffhanger om nästa avsnitt eller?
Ja, Emma har ju utlovat några grejer lite här och där nu under programmet tyckte jag. Det var dels...
Nu får du påminna mig sen.
Ja, vad var det? Det var ju någonting om den här dokumentet som var så långt.
Men om du får fram NMR-listan måste du ta upp den i radio.
Ja, herregud ja. Alltså vi har ju spår som är pågående och dels är ju där NMR-listan.
Ja, det där är jätteintressant.
Ja, men det där är ju intressant. Vi har ju några spår. Vi har NMR-listan, vi har misshandeln på kyrkskolan. Vi har också en annan sak, vilket är, jag vet kommer komma alldeles strax här faktiskt, är en rapport från, nu tappar jag ord förresten. Nej, men det är Sälen och Älvdalen rent allmänt. Ja. Av vad folk tycker om den nya flygplatsen där uppe i Älvdalen. Det är en person som har varit där uppe och intervjuat diverse folk i bygden. Den kommer komma alldeles strax där också. Så ni har de sakerna att se fram emot.
Intressant.
Men med det, tack och adjö.
Tack.
Tack.
God kväll.
God kväll.